Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Där ute, det är onsdag återigen Toto-svenska. Det har varit lite rörigt här inför sändning, för vi har väntat och vi har väntat och vi har väntat, Kalle. Vi trodde att det skulle vara full studio idag, men så är det inte.
Nej, det verkar som att Bajarna lyser med sin frånvaro. Eller
ja, men så är det ju definitivt. Vi pratade ju om det i förra avsnittet i måndag, så att vi bara går och väntar på att Bajen ska göra en Bajen. Ja. Och nu blev det nästan en dubbel Bajen då, med tanke på att de torskar senast och sen lyser med sin frånvaro när det är dags för inspelning.
Där satt du på din lilla spåkula och fick fram sanningen. Ja.
Jo, men det är ju heller kanske inte en spåkula. Det är ju en repad skiva, va? Man har ju sett detta förr.
Ja, nu kommer chatten igång också. Det är perfekt.
Okay. Ja, bra det. Det blir Bajen special idag med andra ord. Jag skojar bara. Men vi har ett härligt avsnitt framför oss. Vi ska ringa lite grann och på plats i studion har vi också en glad Marcus Tapper. Välkommen hit.
Gladare än någonsin kanske. Fan vad man gått och bubblat inför Tuttosvenskan och livet nu. Det har vänt liksom. Min flickvän sa igår, så fan du känns grundglad igen. Och då kände jag, ja men det är jag nu.
Grundglad, det är fan ett bra ord att beskriva livet som Peking-supporter just nu.
Ja, verkligen. Och det är ju, jag pratade faktiskt med Jonathan Levi om det igår, att det är sjukt att man kan må så bra som vi gör när vi ligger 11 på 24 poäng efter 21 matcher liksom. Men man får ju, euforin kommer ju oavsett tabelläge efter sådana här matcher såklart.
Ja, och sen så här, när man själv inte kan vinna, vilket ni ju inte kan längre, nej, så är det ju det näst underbara som finns i fotboll är ju då att sätta käppar i hjulet för lag som tror att de ska vinna, och gärna på hemmaplan.
Ja, vi har ju en potentiell, man kan ju fucka upp det såklart också, men potentiell julkäppar höst, alltså i och med att omgång 29 är Djurgården hemma, omgång 30 är Häcken borta.
Ja, alltså Peking är mitt lag nu. Som vi ska, alltså, och vet du vem som är min gubbe? Arnor.
Ja, du brinner
för
Arnor.
Jag brinner för Arnor nu.
Ja, du tog några veckor off och försökte liksom scouta. Du var inte med i programmet på några veckor ju här.
Satt
hemma och scoutade Arnor Sigurdsson. Men nu är du här och kan meddela att han är kanon.
Ja, ah, kanongubbe rakt igenom. Inte bara glatt ska det vara, för Olof är tillbaka.
Ja. Marcus flickvän sa att det är kul att du är grundglad, så frågade min flickvän 30 minuter efter vissla, när jag hade suttit tyst i 30 minuter.
Varför googlar du Västerbron?
Exakt. Nej. Det var där och snurrade. Jag satt tyst och stirrade in i väggen. Och så frågade hon, är du okej? Okay? Och då sa jag vet aldrig någonsin om jag blir det igen. Men så att, ja, där är vi.
Det var nästan fint när vi kom in i studion idag att jag kom in först och så gick och sjöng ramsor och mådde kanon och sen direkt efter kom Ioris släptåg.
Verkligen. Vad är det vi kan konstatera då ifall Arnor, ifall Jonathan Levi är Tappers gubbe här under hösten då. Arnor Sigurdsson är min gubbe, så kan vi definitivt säga att Marcus Antonsson, det är inte din gubbe.
Nej, hon leende jävla tönt som är. Nu är jag kanske grov här. Det sved. Sen, ja, han bjuds ju på det mesta. Men det kommer vi in på sen.
Ja, men det är så jävla fint ändå när det är så här. Det är, som Tapper inne på, det var en glad införstudio som det brukar vara här ute. Ganska glatt surr och hela liksom, eftersom Värnamo, ingen bryr sig riktigt om Värnamo. Det kan vi väl ärligt säga. Att
jag brinner ju för Kim Hellberg.
Men, ja, exakt. Ja. Och så här, men vi kan väl unisont säga att så här, ingen upprörs av Värnamo. Särskilt mycket. Och det gör ju att när Antonsson gör 14 mål så sitter ju alla och är så här: fan vad bra han är, Antonsson. Alltså vilken jävla striker. Och fan vad imponerande det är. Och Kim Hellberg, vad han trollar med anfallarna. Och så kommer Olof Möller in och bara: Antonsson, vilken tömt.
Ja, nej. Han har gjort en jättefin säsong. Jag bara ser upp tidigare. Och han är en jätteduktig fotbollsspelare.
Lite balans.
I övrigt har jag inte så mycket till övers.
Ska vi börja med att rycka det plåstret som vi redan har påbörjat att känna lite på då, nämligen Helsingborgs match mot Värnamo. För det var ju, jag kan tänka mig att det var en jävla berg- och dalbana den matchen, med tanke på hur den inleds och vad som händer från, vad kan det vara, matchminut 20 till matchminut 89. Mm. Och sen så tickar tilläggstiden in och så dyker Antonsson upp och sådär. Men vad gick du in med för liksom feeling inför den där matchen? För det är lite så här måste match.
Ja, alltså jag gick in med den feelingen att nu är det ju vinst, för annars är allt annat än kvalplatsen väck. Vid en vinst så hade vi ju varit bara 2 poäng efter Värnamo, och då hade det plötsligt känns häng på de lagen, både Värnamo och Varberg. Men i och med ett kryss hade jag väl liksom på något sätt liksom kunnat leva med
kryss borta, okej.
Ja, mot ett Värnamo som är, ja, så. Men så som matchen artar sig och så som HF presterar, med undantag för, ja, 2 spelare i princip, så 3 kanske, så tycker jag att det är en bedrövlig, framförallt försvarsinsats. Vi har en vänsterkant i första halvlek som, ja, läcker som ett såll. Och ja, William och Davidsen och backlinjen i stort gör ju en horribel insats. Marcus Antonsson är all ära, som sagt, jätteduktig. Men alltså 3-2-målet är de alltså. Han vinner nickduell mot 4 HIF-are.
I 90 plus.
94, tror jag. Ja. 95 minuter pratar vi. Och då har vi en första halvlek där de gör ju 2-0. Och jag tänker att nu är det kört, men vi har ändå 2-1, viktiga psykologiska 2-1, och jag 2-2, och jag tänker nu har vi ändå fått igång en anfallare. Mushin gjorde ju ändå liksom 2 mål och han gör ju dem bra. Han är en av de spännande som kommer ur den här matchen med någon form av heder.
Väldigt bra avslut, tycker jag.
Ja, gör man 2 på det sättet så...
Och han har ju ett jätteläge, och sen har vi ett skott i ribban och det tickar upp till 94 och så får de hörna och ja... Sen är det bara...
Sen är det nattsvart.
Sen är det ju vidå. Det är ju nattsvart, jag skriver det på Twitter också, men det är ju vidå alltså.
Kalle, du sitter och garvar lite.
Ja, jag garvar lite. Jag ser att Martinsson är inne i chatten nu och skriver: du får inte ens knyta skorna åt mig vad gäller elände, Möller. Hör du det? Så att Sundsvall är här också.
Det är väl favoritbifen i Tuttosvenskan den här säsongen. Liksom, Möller, Martinsson, Davva. Vem är egentligen mest synd?
Ja, och sen så finns det ju den här... Den är ju på riktigt. Alltså, där är det ju elände och nattsvart. Sen finns det ju liksom det här töntighetseländeskampen. Den som har gått mellan Elfsborg, Peking och Malmö. När det är så här, ingen tycker synd om er. Nej, knappt nej. Ni är lack över att ni gör en dålig säsong. Men det har ändå varit lite så här, vi är sämre än er, hallå snälla. Ni har inte rätt att klaga, för vi har inte vunnit på 11. Nej, men vi heter Malmö FF och ligger 7. Vi är de det är mest synd om. Alltså, det är vi som har mest kris.
Just Malmö får gärna klä i sina fina ord om vinnarkultur, men att liksom skrika att det är en fruktansvärd säsong när man vinner kuppen och går till Europa League-uppspel, då bör man nog liksom bottna lite mer vad som verkligen är kris, känner jag.
Men du måste ju koka när liksom jag och Isak från Elfsborg sitter och bråkar om vem som är sämst av oss.
Exakt. Jag kände bara att jag har ingen aning hur det är på den här sidan av det.
Men du, ifall du ska försöka blicka framåt då. Alltså, du var inne på det inför den här matchen. Torskar vi den här, då finns det inte, ja, att vi säkrar ett kontrakt efter 30 spelade omgångar.
Det var väl de där 24 timmarna som var när Degerfors kvitterar till 2-2 mot Häcken på övertid.
Den också, ja.
Och vi sen torskar på övertid. Så nu har vi ju 2 poäng upp på Degerfors till kvalplatsen. Så att den kvalplats som vi hade innan har vi nu tappat. Och något hopp om att komma högre än kvalplats finns ju inte för mig överhuvudtaget. Även om det fanns liksom ett litet hopp innan det här. Men jag är, alltså, och kommande 4 är Göteborg,
jag tänkte säga
Göteborg,
det.
Malmö, AIK, Kalmar, va? Eller om det är Kalmar.
Ja, 3 av 4 borta också.
Ja, exakt.
Ja, det är ju, alltså man sticker inte ut hakan om man säger att Helsingborg tar 0 poäng kommande 4 matcher. Nej.
Och sen skulle ju, ja, samtidigt så här, den här säsongen, vi har ju varit bättre mot lagen på över halvan. Så
alltså. Ja, så tittar man i ett avslutande schema generellt så är det ju, det är inte kul alltså.
Nej, det är Varberg och Degerfors, och jag menar, kommer.
Ja, ni har Varberg hemma i omgång 26. Ni har Degerfors hemma i omgång 28.
Och elfteplacerade laget däremellan.
Ja, tror jag. Exakt.
Att de möter oss den.
Så på bortaplan, men ni går ju rent nu.
Ja, det är sant. 51 poäng går vi in på.
Ja, Arnor Sigurdona löser det där själv.
No show Hammarby sista här. Ja, sista matchen.
Och den kan nog bli ganska fint. För att alltså, om Hammarby fortsätter som de gör nu, så har väl de ingenting att spela för i den omgången. Så det är 3 hämtpinnar.
Och andra sidan fortsätter vi som vi gör, så vinner inte heller att spela för. Så jag vet inte hur vi kan bli vuggit upp i sista match där.
Ja, fy fan.
Nej men sammanfattningsvis, den här matchen, det är en försvarsinsats som inte är acceptabel, tycker jag. Man släpper på den kanten. Och man märker att de har att Kim Elberg och Jonas Tern har sagt att så här, vi anfaller på den kanten. För att på andra kanten skedde det inte supermycket. Och där William Davidsson tappar ju en del, och det är, backlinjen är svag överhuvudtaget liksom. Så att det är ju en och det är också så fruktansvärt typiskt, för att då när vi får igång Mushin som anfaller och han gör 2 mål, så är vi har ändå varit ganska stabila bakåt sen Agnes intag liksom. Och sen nu gör man liksom en kollektiv härdsmälta till försvarsinsats samtidigt som vi gör 2 mål fram. Alltså det är, ja.
Kan inte saker och ting bara stämma samtidigt?
Man har ju fått liksom hjärnblödning för mindre, så att säga. Så att jag tycker det är en katastrofal insats.
Hur mycket har du börjat att liksom, du har ju koll på Helsingborgs schema såklart, men hur mycket har du börjat även alltså ordentligt syna Giffarna och Degerfors, vad de pysslar med, vilka de har att möta? Är det där du någonstans får hämta hopp, eller?
Apropå Martinsons kommentar här, inte för att sänka honom längre, men Giffarna har jag typ räknat bort från kvalstrids.
Ah, okay, så det är Degen och Varberg du kikar på?
Ja, och det är framförallt Degen. Degen har, jag ska säga så att jag har inte kollat så mycket på Degens schema.
Det är 7 poäng upp till Varberg.
Exakt.
Nej, det är ju över.
Ja, så att det är ju kvalplatsen vi går för. Och att Sundsvall skulle ta 6 poäng och hämta upp dem på Degerfors, alltså, det tror jag inte. Så att jag tror, så det är vi eller Degerfors som tar kvalplatsen. Och det blir ju kul sen att åka på någon bortamatch mot typ Skövde eller någonting i kvalet.
Ja, för att jag menar, inte för att vara sån, men Degerfors har ju faktiskt börjat sprattla lite grann. Alltså ta poäng borta mot Häcken, och på sättet man gör det, visa moral. Omar Faraj gör mål, hela den grejen. Okay, det ser mörkt ut alltså.
De tog ju 2-2 mot Häcken och vi fick ju den 5-0.
Just det.
Så att, nej, men, just det. Så att det ska bli jättekul nu. Avslutningen.
Ja, men vi får passa på att bjuda in Olof mycket här på slutet då, för att mycket talar ju för att Olof inte är med i Totosvenskan nästa säsong.
Jag kan vara flygande kolde. Skövde borta så här säsong.
Ja, jag och Josip pratar ju om liksom drömmen som är att Degerfors också åker i kval då, och vi kan göra liksom Tutto ettan nästa säsong. Ett avsnitt i månaden där bara Davva, Möller och
Martinsson
får uppdatera om hur superettan livet är, när alla 3 klubbarna ligger på plats 11, 12 och 9 i superettan.
Vad tyckte du om Utsiktens borta sektion?
Exakt.
Ja, vi kör en sån här specialavsnitt, vagga borta sektion. Skövde bäst.
Mörkt, men hej. Det är sjukare saker har hänt än att Helsingborg vinner 2 raka fotbollsmatcher.
Ja, och jag står fast för att transferfönstret i somras var bra, men det ska ju också ge payoff liksom. Och vi gjorde ju, det var ju du inne på när jag var med här på länk någon gång. Liksom, alltså, vi har ju gjort ett helt okej sommar, men sen har det ju liksom, det är, den här förlusten sitter så, alltså det var säsongens mörkaste stund liksom. Det satt så hårt liksom. Alltså precis som du sa, den här känslomässiga dalbanan, att man har gett upp typ en bit in i första halvlek och sen lyckas man inte upp till 2-2. Har vibba, har ett jätteläge och sen så får Antonsson nicka in den med 4. Alltså, ja.
Är det inte också ett så här klassiskt åka ur lag-syndrom det här att antingen tappa sådana man kanske borde kryssat eller vunnit, men framförallt ta många hedersamma förluster. Alltså att Helsingborg har spelat ganska bra och sen vunnit, förlorat med uddamålet mycket, jättemycket i våras ju framförallt. Men just det känns som en klassisk sån, sådana lag brukar ha det tufft att klara sig kvar liksom, när man precis förlorar eller precis kryssar alla matcher man kanske hade kunnat ta poäng i.
Liksom. Ja, det är lite så här, senaste två innan det här var ju, vi mötte ju Sirius och var ju det bättre laget, liksom, förutom spetsen, från 0-0 där. Möter Mjällby, står upp, alltså lika bra som Mjällby, saknar spets, släpper in i 81. Djurgården i våras hade vi 2-0, tappat till 2-2 i Nicky.
AIK leder ni 1-0 i paus. Ja,
Mjällby borta, står 0-0 i 82, fram till 82, de gör 1-0, alltså, eller om det var 2-1, jag kommer inte ihåg, men alltså vi tappar många liksom i sena, och det är ju, alltså, hade vi bara tagit poäng i de matcherna.
Det är ju,
vi
har
varit uppe vid Varberg
och, ja, och jag menar, och det är liksom ju inte bara kvalitet, utan det handlar om erfarenhet och inställning. Exakt. Också, att släppa in en hörna i, för det man vet är ju så här, det ska typ till någonting som ger, ja men, 4 år på kåken för att domaren ska blåsa straff till Värnamo i en sån situation. Med andra ord, den bollen ska bara bort. Eller såhär, den ska inte ens bort. Antonsson ska inte tillåtas nicka
exakt.
Den bollen. Om man tillåter det, och så står det 3-2 och så är det 0-9 poäng. Är det mörkt?
Ja, det är, ja, svagarna nu, som jag känner, men det är bara sånt jävla mörker som bara kommer över mig. När jag kom in, men ja, nej, det är så att det är, ja, och så Skåne derby och Göteborg borta och AIK borta och Kalmar borta. Ja. Kalmar som är svag form nu också, så att det är skönt att möta dem nu när de inte vinner någonting och sådär, går lite dåligt.
När de bara radar upp 1-0 och segrar på varandra och är sådär Kalmar-äckliga som bara de kan vara. Nej, fy fan, med andra ord. Men ska vi släppa, du får sitta och vara lite mörk här nu ett tag. Vi ska gå över till lite ljusare människor, nämligen Marcus Tapper, för det var en jävla match. Vi snackade ju upp den ganska rejält i måndags och man hade ju stora förväntningar på den, alltså spelmässigt, att det är såhär Peking. Vi vet vad de har för spelare. Vi vet att det finns en offensiv kvalitet i laget. Vi vet också att det läcker ganska mycket bakåt. Och Bayern som är liksom, ja men det är tiki-taka och 80% boll och hela den här grejen. Och Walter satt ju här och bara, passar oss jättebra att de står högt och vill spela fotboll. Vi kommer spela sönder dem och sådär. Första halvlek så där. Andra halvlek blev det sannoliken en jävla match.
Ja, i halvlek känner man ju verkligen att så här, gud, det här är, det påminner lite om Malmö-matchen i somras, tyckte jag. Att känslan var så här, ja, det här blir ju 2 eller 3-0 och inget mer. Alltså, Bayern var bättre, de skapar ju inte jättemycket, men var ju ändå tydligt att det här kommer Bayern vinna, känner man ju i halvtid.
Han är
liksom
nummer större.
Ja, exakt. Och sen så, ja, det är nästan svårt att vara med på vad som händer. För det är ju också det här, man pratar ju alltid om psykologiska mål, jag vet inte vad det betyder ens, knappt. Men Bayern gör ju sitt i 42-43 i första halvlek där. Och då har ju vi hållit 0-0 fram tills dess. Men när det kommer så sent så känner man ju att fan, det här, våra spelare är igen rätt nedtryckta av den här säsongen. Det här kan ju rinna iväg liksom. Sen gör ju vi ett lika viktigt liksom, 5-7 minuter eller vad det nu är in i andra halvlek, kommer ju straffen och målet. Och sen är det ju, alltså det går ju knappt fatta vad som händer. Det är som att man sköljdes över av att så här, just det, så här spelade vi fotboll förr. Liksom. Det var ju som att vi skickades tillbaka 3 år i tiden liksom, och såg ett IFK som det var förut, som liksom skapar lägen och böljar framåt och har roliga anfallsspelare och liksom det händer grejer. Sen är det ju skakigt. Vid 2-1 så,
ja, det är alltså, det är det ju.
Bayern skulle mycket väl kunna få in 2-2 där. Deras momentum bryts ju, som vi pratade om innan sändningen, var tredje minut av att deras egna supportrar kastar in saker på plan. Det känns lite korkat, får man säga.
Ja, sannoliken. Alltså,
spelförståelsen,
ja, men vi har ju pratat om spelförstående kurvor eller kortsidor eller bortasektioner vad det är tidigare i programmet. Det här var ju ett prov på, det är inte bara Bayern som brukar kunna göra sådana grejer, även AIK har varit bra på just den grejen, att så här, inte förstå när det är läge och dra 100 bengaler i matchminut 60. Ja. Kanske man inte ska göra när laget ligger under med 1-0 och trycker på för en kvittering. Så gjorde ju Bayern här, det var ju någon dubbelchans, Bayern får hörna, man kände att nu börjar det osa katt. Då bestämmer sig folk för att dra in 500 tändare mot målvakten och så är det avbrutet i 5 minuter.
Ja, och någon slängde in någon banger någon gång och vad det var. Men det som det avbröts ju 3 gånger av att Bayern supportrar slängde in saker, och alla gånger var ju när Bayern hade lyckats etablera tryck på oss, kändes det som. Så att det kändes väldigt, väldigt korkat. Men då, där
skippade
har de ju,
skippade du att köra liksom wank-tecknena mot Bayern-klacken då och körde tack? Tack ungefär för breaket, hörni.
Jag vågade faktiskt inte luftrunka förrän 3-1-målet. Då kände jag, nu jävlar.
Ja, då kom det.
Men vid 2-1 där är det ju faktiskt, Oskar Jansson gör ju en superdubbelräddning på, det är väl Besara som har den sista nicken, var där.
Jag tror det.
Men sen när 3-1 kommer, då är det ju som att ja, men hela ens fotbollsliv bara förlöser sig till slut liksom. Då känns det ju, alltså det är så ren glädje och liksom eufori och en klack som faktiskt bara kött, alltså det kändes, det var ju nästan, ni vet,
men det var ju Nangijala.
Ja, men det är ju en gång per år kanske man får ett sånt där moment. Vi pratade i och för sig lite om det, att vi fick det mot Degerfors när Sigurdsson gör 2-0, men det är inte samma sak liksom. Det är ändå, det var väl 4000 bajare på plats, och där när de gör 1-0, då sjunker ju alla på vår kurva genom marken och bara nej, inte en sån här match till. Och då är det ju verkligen, då är det ju mellan minut 42-45 är det ju Bajens arena nästan, alltså de har det ju. Men i andra halvlek då vaknar ju allt, fotbollen vaknar liksom. Totte gör mål igen, Arnor är ju, alltså herregud vilken spelare det är, och kurvan vaknar igen liksom. Och det kändes som en fantastisk jävla fotbollskväll alltså. Lite höst och dis och sånt också.
Det som är speciellt med de där förlösande målen är ju att det kommer som ett spelmål. Mm. Alltså håll med mig, att så här, får man en frispark, då står man ju nästan där och liksom är så här, oh, nu kan det bli mål och nu får man vänta och det ska ställas en mur. Man är nästan beredd på ett förlösande jubel, vilket ofta blir, alltså ofta går ju den frisparken i muren och så blir det istället en jävla suck och så här, okej, nu börjar vi om.
Kontring.
Ja, eller så här, får man straffen så är det också så här, man vet ju att nu blir det nog mål. För att det är straff och 9 av 10 går i mål eller vad fan det är. Ja. Men att få spelmålet och dessutom få spelmålet av sin kapten, fanbärare, som inte kör en tap in i öppet mål, utan som skyfflar upp en vänster efter att ha lurat upp 2 bajare på läktaren, drar den liksom ribbkryss in. Mm. De målen är ju speciella.
Ja, och det var ju, det syndes ju också på Totte vad det betyder för honom liksom.
Alltså, verkligen.
Han håller på att slå liksom hål på sitt eget bröst i firandet, kändes ju som. Och sen kommer ju 4-1 också, då är det bara fest. Alla står ju bara och dansar och skriker och är så här, vad händer, du vet. Man började krama främlingar på kurvan igen. Det var länge sedan det var krama främlingar läge liksom. Men det var väldigt kul, och det visar ju också, om man ska ta andra sidan av det här myntet, så visar det också att det är ganska sjukt att vi har gjort en sån säsong som vi har gjort. För kollar man vår, alltså det är så mycket kvalitet och så mycket klassspelare som inte har vaknat förrän liksom andra halvlek nu. För att ett anfall med Levi, Arnor och Totte, och där bakom Trausta som Ortmark, det är ju helt bizarrt att vi typ inte gjort mål den här säsongen och ligger på 11:e plats.
Framförallt när det är så pass framtungt. Det är inte en spelare där av de, vad är det, 6 du nämner som kan stava till defensiv.
Nej, men exakt, det är ju verkligen. Sen ska man säga att Traustason och Sigurdsson kom ju i somras, exakt. Så de har inte varit med hela vägen. Men det var Ishak där inne, det var ingen dålig. Men det är ju verkligen så här, ja, men det var nog en känsla som jag tyckte delades av alla som var att, vad fan har vi inte spelat så här för? Delat med, yes, vi spelar så här igen. Så att det kändes som en kväll av framtidshopp liksom. Och det var ju mäktigt, alla, ingen åkte ju hem, alla gick ut och fira. Det var ju liksom första gången på flera år vi får fira någonting.
Ja, du var ute och söp med laget.
Ja, när några av grabbarna hamnade på stan, de var glada över att de har en tränare som är dansk och tillåter det efter vinst. Men det var riktigt fest. Jag slutade, det var, har ett vagt minne av att jag spydde i en park klockan 4 på en måndag. Då är
den allsvenska hösten här.
Exakt.
Klass och stil.
Spritpicknick med Rebecka på media och någon tifokille, vet du.
På tal om tifokille, jävla koreografi igen. Den där kortsidan har koreografimässigt måste väl göra sin bästa säsong, va?
Ja, det har levlat upp mil ju. Jag tror det är väl flera saker i kombination. Dels att de har blivit fler och bättre och mer erfarna. Och sen att folk faktiskt har börjat ge mer pengar till TIFO-grupperna. Vilket, det kan man väl säga till alla som lyssnar, vilket lag ni än håller på. Har ni en slant över, ge den till TIFO-grupp. För det är alltid det fetaste som finns, ett bra TIFO ju.
Så är det faktiskt.
Det är också starkt att göra den säsongen koreografimässigt. Med tanke på vilken säsong ni har bakom er. Det är ju inte så att ni liksom ligger där uppe och tar. För då kan man ju kunna förstå att man bygger på någon form av, jag menar, tänk så här, bidrag till också, att det hade ökat lite om det går skitbra. Det är jävligt starkt att göra den liksom säsongen med det ni har bakom er liksom.
Ja, men det är man ju stolt över, att läktarna faktiskt är bättre än någonsin när det är en så intetsägande skitsäsong liksom. Mm. Sen ska man, här skickar jag ut en passning nu till Discovery. Sluta micka upp bara bortaklacken när man möter Stockholmslag hemma. Alltså jag kollade om sändningen och man hör alltså killar prata i Bayernklacken, men man hör inte hemmaklackens trummens. Då är det lite konstigt.
Men det har varit problem innan, tror jag, på Seras.
Jag blir galen!
Ja, det är så jävla konstigt. Så här, inmarsch från, för de lägger ju alltid upp de här, inmarsch från oss arenan. Ja. Och så lägger de upp det, så man bara inmarsch från Tele 2 eller från...
Superfett tifo. Jag var där, jag vet att folk sjöng och det slogs på saker. Men det man hör i Discovery-sändningar, någon kille som är så på sen, ska vi gå och köpa korv? Typ. Alltså det är för dåligt alltså. Lös det där, Discovery.
Bra, härlig piggpassning ifrån dig. Det gillar när du flyger passningar sådär. Vad har du att säga om motståndarlaget då, som var på besök? För att det var ju höga förväntningar på Bayern och det ska gås för guld och man ser sitt läge nu när Malmö chokar och Djurgården ska ut i Europa och hela den grejen.
Och Häcken kryssade.
Och Häcken kryssade dagen innan dessutom. Så att det var ju ett läge för Bayern. Vi pratade om det i måndag, så att så här, de klev in i en period med 5 tuffa matcher. Säga vad man vill om Norrköpings säsong, men det är alltid tufft att åka till parken och spela. Men nu har de tagit en poäng på de här två. Och det går väl att argumentera för att så här, av de här 5 matcherna så har de kanske mött de 2 enklaste av de 5 hittills, med tanke på läget man möter AIK i, som är skadeskjutna, sparkad tränare, har knappt en full trupp att tillgå och hela den grejen. Och läget Peking är i formmässigt, tabellmässigt och så är ju det kanske de lättaste matcherna. Därifrån kommer man med en pinne. Nu väntar Häcken, Djurgården och Malmö i de 3 kommande. Men vad säger du om Bayern?
Jag har en bild av att det är fel fokus hos Bayerns spelare. Alltså efter matchen kändes det som att deras förklaring till varför det gick som det gick var så här: vi har redan börjat snacka guld och Häcken tappade poäng och alltså, det kändes som att de trodde kanske att de ska gå in och städa av saker och gå mot guld nu. Och det är ju helt, vadå, 10 matcher kvar liksom inför matchen igår, eller 9 eller vad det nu är.
Lugn.
Ja, alltså ni leder ju inte ens tabellen. Alltså det måste ändå vara ett lag som ska gå in och tänka, nu är det här en match, vi ska vinna den här matchen. Det kan inte vara ett gäng som springer runt och tänker, vi tar guld i höst. Det är ju helt fel.
Speciellt tänkt, inte när man tar supermycket guld erfarenhet som klubb. Eller, alltså.
Nej, men det kanske är därför det blir så också. Ja. Det kan det ju verkligen vara. Men bilden är nog att det var någon slags underskattning och tanke av att städa av matchen. Och vilket de ju också höll på att göra, ska man ju säga. Men när 1-1 målet kommer, att det då blev nervöst och hattigt och liksom, oj, vi håller på att tappa det här nu. Och sen kommer 2-1 målet ganska snabbt och då kändes de kändes inte redo för uppgiften att faktiskt behöva kriga till sig vinsten här, utan det kändes mycket som att deras spelare var inne på att det här är en match vi städar av på vår resa mot guldet. Liksom. Och har man det fokuset tror jag inte man tar guld.
Jag tyckte också, intressant spaning, och jag håller faktiskt med i den, för jag reagerade på halvtidsintervjun. Jag tror att det var Nahir Besara som gjorde den. Och jag tyckte också att det var en så här, det var en lite väl hög svansföring. Och lite, alltså så här, jag kommer verkligen ifrån en klubb där vi har haft en huvudtränare som hela tiden har pratat om att ha respekt för motståndet. Mm. Kanske lite väl mycket. Alltså de gångerna AIK har mött typ Skendia så har det varit så här, retoriken från AIK-håll och framförallt från huvudtränarens håll har varit, det här är ett otroligt bra fotbollslag och vi ska ha stor respekt och hit och dit. Det pendlade liksom över till att vara för mycket att säga, hallå, vi är väl också ganska bra själva. Vi möter ett gäng deltidssnickare från Nordmakedonien. Kanske att vi inte ska anpassa hela vårt spel i det efter vad de gör. Men jag uppfattar nästan Bayerns retorik som att så här, vi är totalt överlägsna, det spelar väl ingen roll vad de har för spel eller vad de vill göra på planen. Gör vi bara vår grej så kommer vi vinna varje match med 3-0. Mm. Det var nästan, det kanske inte är så de menar, men det var lite så det lät. Och det var också lite så det kändes efter matchen också. Att så här, det är bara vårt eget fel att vi förlorar den här matchen. Motståndarna var inte bättre än oss, de gjorde ingenting bra, utan det var bara vi själva som var dåliga.
Ja, och fullt så rakt så ut är det ju inte, som man förtydligar sig, inte Bayern kommer att halshugga.
Nej, men de hugger ju med ändå.
Men jag tyckte både så här, yes, tror jag var, och Seidi i intervjun efter matchen pratade om det som, inte som att de faktiskt hade förlorat en match, utan snarare som att oj, vi snubblade till lite, men nu fortsätter sådär. Och jag tror att det är fel tankesätt från dem att ha liksom. Jag menar, Seidi hade ju också någon riktigt svag utläggning om att hur är det inför derbyt i helgen, och att han var såhär, det mesta talar för oss, för kolla på den här matchen, vi är inte ett sånt lag som brukar göra så här. Bara, vad menar du med det? Eller vad talar för er? Djurgården vann mot Sirius är supertryckt borta och ni förlorar med 4-1. Vad talar för er?
Djurgården är för er i tabellen, de är ute i Europa.
Ja, men de har fel fokus.
Man dundrar sig som bakom sig.
Ja, de har 19 raka utan torsk. Alltså.
Ja, men jag tror att det är fel fokus. Alltså. Det de ska göra nu är att ta varje match och veta att så här, vi har en jävligt bra chans att landa topp 3. Vi kan blanda oss inom guldet om allt går bra. Det är där Hammarbys fokus måste ligga. Mm. Hammarbys fokus kan inte ligga på, nu ska vi städa av saker och ta guld, för så är inte läget.
Sen hej, ska vi nämna att det är små jävla marginaler. marginaler. Det är som du säger, Oskar Jansson gör en jävla dunder dubbelräddning. Får Bayern 2-2 där. Ah, vem vet, för att i andra halvlek så var det en match som fan i mig i långa stunder verkligen hade kunnat sluta lite hur som helst. Lagen bytte ju anfall med varandra och det kändes som att när som helst ringer det. Jag har ingen aning om i vilket mål, men det kommer, vi kommer att vinna det här ikväll. Ja, men man hade kunnat vinna det, men när man torskar med 4-1, hej. Alltså,
men ett frågetecken som man ska slänga ut kanske, inte bara baserat på den här matchen utan senaste månaderna, är ju Hammarbys backlinje lite. De har ju varit lag som släppt in minst mål allt där. Mm. Men Kurtulus ser ju inte ut att vara på samma plats som han var i våras.
Nej, och det var ju fan en stark span. Walter ville ju bänka honom den här matchen, för att så här, formen är inte bra och han kostar ju fan 2 mål.
Ja, och alltså det är ju en, jag vet inte om man kan kalla det straffsituation, för det var ju faktiskt utanför straffområdet, men precis utanför straffområdet i första halvlek ska ju Arnor Sigurdsson ha,
är det då när han går in och typ bara blockar honom,
och det blir också 2 straffar, och ett försvar som släpper till, dels tar på sig 2 straffar, håller på att ta en som är precis utanför straffområdet också, det är ju inte stabilt. Alltså, någonting måste ju fixas där. Jag vet inte vad, för jag har inte sett Bayern tillräckligt mycket för att veta om det här är ett mönster som har återkommit i andra matcher.
De har ju släppt in minst antal mål i serien.
Exakt, men om en sån här match kommer så känner man ju då är det någonting som måste fixas i försvarsspelet där i alla fall.
Så är definitivt känslan. Det blir ett jävla derby till helgen då, med tanke på alltså, Djurgården är i bättre form, men Djurgården ska också ut i Europa. Edvardsen är avstängd, men Bayern kommer också med 2 raka utan seger mot åtminstone en stor rival och en tuff jävla bortamatch där man släpper in 4 liksom. Så att det blir sannoliken ett sprakande derby.
Sånt sätter sig väl också hos spelarna, att vi har såklart vår 5-matchersperiod nu där kanske guldet avgörs. Vi börjar med att ta 1 poäng på de första 2. Fuck! Den stressen tror jag, den är tuff för spelarna.
Sen sa de det de nämnde det i sändningen. Jag såg ju inte matchen. Jag har ju sett lite liksom highlights efter. Men de sa det, Jonas Dahlqvist och Per Hansson i HF Värnamo sändningen sa det, att när Bayern har tagit ledningen med 1-0 så har de aldrig torskat hittills den här säsongen. Och så gör de det med 4-1.
Alltså, en riktig Discovery-anekdot.
Ja, exakt. Mm. Och sen så gör de det och så torskar de. Så att, ja, nej, det kanske skakar lite nu.
Det hoppas vi. Mm,
det gör vi verkligen.
Det gör vi, definitivt. Vill du säga någonting mer om Arnor Sigurdsson?
Nej,
eller vill du att jag ska säga någonting mer om Arnor Sigurdsson?
Ja, men alltså så här, man får samma som vi förut, så här, man måste hela tiden när man pratar med Värnamo måste man alltid konstatera att fan vad bra Antonsson är liksom. Ja. Så är det ju lite med Arnor Sigurdsson nu också, att det går ju inte att se förbi Arnor Sigurdsson nu. Det är ju liksom, det är ju klassskillnad på de här stationerna. Jag tycker att jag har själv gjort jämförelse med när Haksabanovic verkligen vaknade till hos oss. Och att det då var så här, fan vad poäng han gör och fan vad bra han är. Det här ser ut att vara på en annan nivå än det mesta i Allsvenskan. Mm. Men det finns en skillnad där också, att Haksabanovic var en spelare som stannade upp boll, som gjorde saker själv och som gjorde drömmål. Typ. Mm. Sigurdsson är ju involverad i princip allt. Det är ju inte bara att han gör alla mål assist. Han är ju också bra för laget i princip varje situation liksom. Och sen de trollkonsterna på kanten där går ju inte, alltså herregud,
jag tittade
på den videon.
Det var en stuga, det får man lov att säga.
120 gånger tror jag tittade på den videon.
Jag tror inte det räcker.
Nej, det, alltså den är,
och jag vill inte veta vad du gör när du är ensam i den där videon. Det tror jag att vi sparar. Ja. Det får tittarna
och jag lyssnarna. Och den videon i jacuzzin, ni kan se er framför
mig. Vi vill inte se det framför oss, men om vi blundar så kan vi nog göra det. Jag håller med.
Receptet här är att sänka Arnor Sigurdsson i typ andra matcher.
Ja, eller att göra. Jag vet inte, man får väl ringa Henok Goitom och fråga hur man plockar bort honom. För det lyckades Henok ganska bra med i en halvlek. Och på den halvleken så lyckades jag författa en tweet där tanken var att göra mig lite lustig över hans skådespelaregenskaper. Det har fått folk tro att jag tycker att det är en urusel fotbollsspelare. Det tycker jag sannoliken inte att han är. Jag tycker att han är en jävligt bra fotbollsspelare. Och jag tycker mig se också att han trivs alldeles under bort på plastgräs. Mm. Det är min lilla spaning. Men att han är en fantastisk spelare, det skriver jag under på precis alla dagar hela veckan lång.
Men nu börjar man ju känna att han blir inte kvar efter lånet. Alltså om han gör ett
jag
år...
tror inte ens att han startar säsongen med er nästa år.
Hur funkar det med lån? Kan de avbryta lånet för att sälja honom?
Självklart kan de göra det.
Fan också.
Hur länge sträcker sig lånet?
Nästa sommar.
Men grejen är att han är väl lite... Det är ju trött att säga att någon är liksom för bra för Allsvenskan, så det är inte det jag säger. Men han är ju på en annan nivå än väldigt många andra. Det syns, det finns något internationellt i hela hans sätt att både röra sig och föra boll. Liksom. Alltså det är något annat. Liksom.
Och det kan du väl också bekräfta för våra tittare och lyssnare att... han tycker själv också, alltså utanför planen så han har ju en svansföring som är så här, han vet om att han är jävligt bra.
Han har den svansföringen som han ser ut att ha.
Ja.
Exakt den svansföringen har.
Ödmjuk, inte rätt ord nej. Att beskriva det med.
Han vet att han är jävligt bra och han är nog inte sen att berätta det heller, tror jag.
Nej, känns alltså på planen väldigt icke-sympatisk. Ja, på plan, det... alltså så här, hade inte Vincent Till tagit rött kort mot honom, då hade ju Sebastian Larsson gjort det.
Ja, alltså, ja, men det är verkligen så här,
varenda... det där är ju spelaren som en spelartyp som Sebastian Larsson ogillar mest att möta. Ja. En liksom blond, långhårig, kör både tofs och hårband, sular bollen hela tiden. Då känner ju Sebastian Larsson att det ska kapa i midjan.
Varje gång en spelare kommer springa mot honom så börjar man ju nästan garva för att han gör den här klassiska, lobba bollen lite åt sidan, vända ryggen emot, ramla, få frispark. Alltså varenda situation. Men han är alltså... Ja, det är ju verkligen... Jag hade nog kokat om vi mötte ett lag som hade någon som var så bra och spelade så mycket liksom fulspel och snack med domaren och allt det
du
där.
Du hade ju måljublat när någon i ditt lag sänker honom.
Ja, men typ. Men att ha en sån spelare i sitt lag, det vet vi alla hur mycket man brinner för. Alltså det är ju... Varje gång han fixar en sån frispark så börjar ju liksom kurvan koka.
Älskar grisen ja, exakt. I sitt eget lag. Ja.
Exakt. Men jag kan inte nog säga hur mycket jag älskar Aron Sigurdsson.
Nej, det har vi förstått. Han är på väg att få en jävla status i IFK Norrköpingland. Om man inte redan har det. Det har han säkerligen hos vissa. Vi ska snacka lite Elfsborg också. Isak Irén ska jag ringa nu. Kalle, du får mig med här med tekniken så att jag gör rätt här. Så att det blir bra. Både för de som tittar och för de som lyssnar. För även glädje har det ju varit i Elfsborg led efter en tung period. Vi sa ju det senast att det påminner lite grann Elfsborg och Norrköping. Två lag med bra trupp. Bra tränare kliver in i säsongen med stora förväntningar på sig. Men där chokarna har löst av varandra lite grann här under säsongen. Vi får se om Isak svarar. Jag hoppas det, för det vore kul att höra. Det var ju fan banderoller på arenan om att Thelin ska avgå. Förtroendet är tappat och vad fan det stod. Så vi får se vad han har att säga om det. Det svängde ju, enligt i alla fall vad jag har sett. Så efter den här segern så har det ju typ varit så här... Kontroll all delete. Vi låtsas som att de där banderollerna aldrig dök upp. In Thelin we trust. Nu går vi framåt. Så att det ska bli jävligt spännande att höra. Vi får se om man svarar. Nu håller August på att giddra här också.
Framförallt var det ju den där innan. Var det väl när vi har fullt förtroende?
Vi ska ringa Isak efter 15. Fortsätt Olof.
Framförallt var det väl den där inför matchen var det ju den här vi har fullt förtroende för Thelin-grejen som alltid kommer från klubbhåll. Och det var väl liksom då har man väl, när klubben går ut och säger det så har man väl inget förtroende kvar. Det är väl det som den där klyschan brukar liksom heta.
Ja, vi har väl haft rätt med det nästan alla gånger i år va? Att när man har kunnat se på klubben att tränaren snart får sparken. Jag tror jag hade rätt på liksom Norling och på Bartos och på Ånstrand i Sundsvall. Så att
Och Milos. Milos, det var ju bara Josip som satt kvar. Han satt ju kvar ensam i den där jollen till slut. Och var liksom, nej. Milos ska ingenstans. Josip som för övrigt är på väg till studion.
Ja, han kommer in i studion?
Ja.
Yes, då blir det AV för mig då.
Ja, nice. Fan vad fint. Vi ringer Patrik istället från BB-podd och kollar ifall vi får något svar där. För nu är det ju ett blåvitt som återigen ska vinna guld. Patrik, läget?
Här på det. Det är bra. Jag har solbrillor på mig. Det måste jag ta med sig ut som Marcus Tapper.
Ja, men kamratföreningarna går ju som tåget nu.
Ja.
Ja, så är det. Så är det. Du, jag kände med dig Marcus när det här hemska wake-up-callet du fick. När du inser att helt partiska D-play ändå kablar ut sanningen i tv. Att man kan prata i bortaklacken och det är ändå överrösta kurvan.
Ja, piggan är jag på bantern i Göteborg alltid.
Du Patrik, hur mår du?
Jag mår helt otroligt jävla bra.
Ja,
det är svårt att göra annat som Blåvitt just nu. Vi har ju gått så här, kräftgångsåren har ju liksom avlöst varandra. Och helt plötsligt så är vi med. Och det är som jag sagt, jag har inte ställt in färgerna nästa år. Och jag håller kvar med det. Jag undrar också, när jag ändå har Marcus Tapper på tråden, så undrar jag när han ska swisha mig. För Marcus Tapper har lovat mig 20 baljer från Totte Nyman om han gör 20 mål.
Är det
nej, 20, du, så här, 20 du... starter. 10 baljer.
Ja, han har väl gjort 8 nu. På 9 matcher ska han göra 2 mål.
7 va?
Ja, 7 då kanske. Patrik satte någon tusenlapp på att Totte Nyman skulle göra under 10 mål.
Men var det inte, alltså jag minns vadet som att det var Kalle Holmberg, Totte Nyman och någon till tillsammans.
Alltså Patriks grundspaning var ju att John Guidetti, Totte och Kalle Holmberg inte gör över 10 mål i
det har de väl redan gjort.
Jo, men jag gick
nej,
in och sa
de är på 9 mål. Det här jävla Ronke-gänget. Det är det jag säger. Det är lika bra att spela de jävla junisarna, va? De här jävla profilerna, inte 10 mål tillsammans på 21 omgångar. Det är sånt jävla superhaveri.
Du, på tal om vad då? Du och jag hade väl något vad om att eran supervärmning från Bundesliga, som minsann inte värvas skadad och kommer ifrån en av de 5 stora ligorna, han skulle göra fler mål än John Guidetti. När hade han tänkt börja spela fotboll?
Men han gör det i sista omgången, tänker jag.
Ah, okej.
Okay. Så den lever ännu. Okay. Det är det jag känner. Okay. Det är en märklig historia det. Men det viktigaste är ju att han inte kom skadad.
Just
jag kommer hävda det in i döden. Just vi det. Har inte tagit några dåliga värvningsbeslut sen våren. Och så är det bara med det.
Härligt. Du, 4-1 piskade ni på Mjällby med på bortaplan. Det var siffror som kanske inte helt speglade matchbilden. Men jävlar i mig var 4-1 borta mot Mjällby. Det slår ändå ganska högt på min radar.
Ja, men det gör ju det. Och det är liksom, där, det är en sån match som passar oss jävligt bra. Det är liksom, det är en arbetsinsats som krävs för att göra det. Mjällby borta är ingen tiki-taka-historia. Det vet ju alla om liksom. Och där drog vi det längsta strået sen. Jag var sjukt nöjd. I synnerhet när jag vet hur svårt det är att spela Mjällby borta. Sen som du säger, alltså, Gustav Norlin gör 2 mål. Gustav Norlin ska inte göra mål alls, eller på att säga. Så att det är tillfälligheter som gör det, men samtidigt så är det en gedigen och stark arbetsinsats som gör att vi drar längsta strået i den stacken. Också gött att känna att vi lånar ut spelare och att de inte gör mål på oss, att de inte liksom är överjävliga mot oss. Det känns bra. Det känns som att man har tagit rätt i slut.
Och om vi ska fortsätta det här lilla kamratgidret som vi började det här samtalet med, Eman Markovic, jag lyssnar ju på dig och Jocke i BB-podd. Mm. Jag lyssnar ju också på hans podd med Stare, men det är ju mest för att jag älskar Micke Stare. Men ni berömde Eman Markovic väldigt, väldigt mycket. Peking, det var ju en jävla rolig värvning, för båda lagen jublade. Sånt är ju alltid speciellt och väldigt allsvenskt. Men vad säger du om honom? Börjar han komma in i det nu eller?
Ja, men det sätter ju sig mer och mer. Och sen så, den synken han får med Emil Salmonsson tycker jag, den är ju någonting som vi inte haft tidigare. Och det är klart, när Eman Markovic då spelar ute till höger stora stunder av matchen och vi inte har Hossam Aiesh ute som gärna bromsar ner spelet för oss. Hossam är fantastisk på alla sätt och vis. Men han är också en bromskloss i vår offensiv. Och nu får vi ett mycket, mycket bättre flyt. Så jag tror att det är en ganska tacksam roll för Eman att ta från början. Men sen ser man liksom hur han har lyckats hitta sina kamrater och hur han hittar på plan och hela den här biten, han kommer in i det. Det blir en stor skillnad. Det är nästan som att jämföra med när Haitham Alessami kom upp till IFK Göteborg 2015. Jag kommer aldrig glömma det. Trollhättan borta för säsongen i snö. Och det är den sämsta vänsterbacken jag sett i hela mitt liv. Och han är så jävla högt lovordad. Men som han själv sa, det handlar om relationer. Och efter liksom att ha varit där i ett par veckor så börjar man se liksom steg för steg för steg. Och sen så blommar han ut och hela den här biten.
Ja,
det är klart att man mår när Eman gör det bra hos oss med tanke på otroligt mycket hugg vi fick från kamraterna där uppe i Norrköping som vi piskar på 2 gånger i år.
Har han börjat göra mycket nästan mål och nästan assist och ser ut som att han kan bli riktigt bra sen?
Han har inte hunnit med det. Han har inte gjort
jävla sopa
i Eman
Markovic.
Ja, han gjorde väl assist här mot Mjällby, alltså en riktig assist.
Då har han två poäng i år, va?
På 3 matcher? Är det
på 20 matcher? Har han väl 2? 2 poäng på 20 matcher. Men om vi sätter över underlinan...
Du kan inte räkna in Norrköping i det här.
Över underlinan, Patrik. Gör han över eller under 3,5 poäng den här säsongen?
3,5 poäng?
Ja.
Över.
Okej.
Är det kvitt eller dubbelt så gäller det nu?
Ja, kvitt eller dubbelt.
Nej, men det borde inte sätta lika mycket på.
Nej,
Göteborg är bra.
Ur.
Okej, en 5 hunka på under 3,5 poäng då.
Ja, och då ska den ena swisha den andras tifofond.
Ja, det blir bra deal.
Ja, bra. Vi hade ju lite tifotema här tidigare.
Jag har dratt på mig många bets. Vi har något jävla bets med Hoffman också, så jag inte riktigt kommer ihåg vad det var heller.
Just det, men han kommer påminna dig, det lovar jag dig. Kan vi vara överens nu vad Eman står på just idag då, så att det inte blir några konstigheter? Han står på 2 poäng just nu.
Ja, en hos oss och en hos Göteborg, va?
Ja, okej, så då behöver man göra 2 poäng till.
Ja.
På 9 matcher.
Han har, typ, han har 9 matcher på sig och han är en startspelare i Göteborg som just nu forsar fram.
Han gör 2 poäng mot Helsingborg.
Han har ju Helsingborg här i nästa. Det är jävligt.
Fuck, det hade jag glömt.
Men det är så jävla fint att prata med Patrik när han har självförtroende. Att, så här, att John Guidetti och Totte Nyman ska lyckas peta in varsitt mål till på 9 matcher vardera kvar. Det kommer inte hända. Men att Eman Markovic kommer göra 2 poäng till på 9 matcher, det är inga som helst konstigheter.
Jag också retorisk smart och in Kalle Holmberg i den ekvationen. Jag vill ha 3 pers. Vi har ingen djurgårdare där idag, så vi behöver inte retas med dem. Jag vill skicka mina kondolenser till Olof Möller redan nu och även efter måndag.
Fan vad det känns som Djurgården inte bryr sig om retet att Kalle Holmberg inte gör så mycket mål.
Nej,
när de forsar mot
Nej.
Patrik, om Emma Markovic gör 2 poäng mot HF, swishar du vår tifofond då? Eller hur fungerar det? För att, vi möjliggör ju ändå liksom.
Lilla
sparka på dem som ligger ner.
Men du Patrik, det här ska jag egentligen fråga din poddkollega Jocke. Det kommer jag också göra på fredag. Men jag satte ju absolut morgonkaffet i halsen när han hade en utläggning med Micke Stare. Där han påstod att han har suttit med en resultatsimulator av återstoden av Allsvenskan. Och när han lägger in, enligt honom själv, realistiska resultat i den simulationen, så har han fått fram att IFK Göteborg slutar på en andra plats. Ja. Delar du den liksom? Alltså är det bilden ni har just nu att så här, vi andra plats är det är fullt rimligt.
Jag ska vara ärlig med dig. Jag har inte sett just den här listan som han har dragit fram här nu. Däremot så för ett par år sedan så gjorde vi även en alternativ tabell om domsluten hade gått vår väg, som sagt. Då var det faktiskt SM-guld. Vi kollade ut den i Expressen. Det blev inga reaktioner alls på det överhuvudtaget. Så att han har gjort det här igen, det tycker jag är fullt rimligt. För att jag tycker alltid att min god vän Joakim Hanes är nyanserad i alla hans tankar.
Så du känner att så här, andra plats, det är fullt rimligt att IFK Göteborg slutar 2 i Allsvenskan 2022?
Jag reviderar det till en 3:e plats.
Okej. Men topp 3 känns rimligt. Med andra ord, kommer du vara missnöjd om ni slutar på 4:e, 5:e plats?
Nej, det kommer inte vara. Alltså, om vi ska så här, tuppa ner lite, så är det klart att om man kollar på vad vi har varit och vad vi håller på att ta för kliv här nu liksom under 2022, så är jag ju liksom... Jag är mest lättad faktiskt över att vi tar kliv i rätt riktning. När vi har liksom en ordförande, vi kommer komma ut en intervju med honom i både mål för att lyssna på Rickard Bergkling, men när vi har en ordförande då som liksom står och säger att så här, aldrig mer att vi är med och slåss i bottenträsket och vi ska förbi Malmö och det är jävligt snart. Och då var det inte den här lätta likesen som vi skulle kunna fånga in då på att vi kom dem mot Mjällby, utan det handlar om liksom kontinuerligt Europaspel. Jag menar, vi har sett de här jävla gubbarna säger det här förut. Ta Boskorovic liksom, som lovade Gais Champions League-spelare om 10 år. Och man blir ju lätt trött som supporter när man har varit med i skiten och någon står och liksom kablar ut stora visioner som man själv inte känner är realistiska. Men nu tar vi ändå kliv i rätt riktning och vi behöver inte sälja spelare. Och vi har liksom en spelarbank just nu med en generationsväxling som är säljbar och som sitter på långa kontrakt. Så man mår ju svinbra som Blåvitt just nu. Så även om det slutar 5:a så är det fortfarande enorma sportsliga kliv framåt. Och att vi har liksom en ryggsäck som är jävligt god att bära på.
Och vad gällande de där unga talangerna du nämner, det är ju framförallt Carney och Bångsbo här som sticker ut. Tror du att båda de spelarna spelar i IFK Göteborg när ni drar igång Allsvenskan 2023?
Jag tror att Bångsbo gör det i alla fall.
Carney däremot.
Carney skulle kunna stiga. Carney är speciell. Offensiva spelare vill man ju ofta plocka när de är i sin i lindan av att explodera. Liksom. Lite som vi hade när Tobias Särna gick till Ajax. Liksom. Han var bra i 1,5 månad och helt plötsligt bara pang så stack han dit. Liksom. Och det kan också säkert tänkas bli något sånt i ett vinstfönster med någon som behöver få in någon spets för någon och dött något jävla korsband i något jävla pissland. Men Johan Bångsbo, vi har ändå så pass lång kontrakt på, det har vi på Kanal också förvisso, men vi har lång kontrakt på Johan Bångsbo. Det är en mogen kille och jag tror att han kan utvecklas väldigt bra på Kamratgården för att kunna ta ett kliv. Och av dessa två så ser jag ju absolut högst höjd i Johan Bångsbo. Vi kan ju följa upp den om 7 år när ni fortfarande gör det.
Men du, en spaning som absolut inte har med personerna och personligheterna och spelarna Carney och Bångsbo. Men varför slog det mig nu att mittbackar och försvarare känns inte som att de har lika bråttom? ut i Europa. Det känns som att offensiva spelare lite mer så här, jag vill bara dra. Vi hade ju samma i AIK nu där Amar lämnade för Troyes. Mm. Och det är ju som du säger, det är samma jämförelse med Tobias Sanat. Du var ju bra i en och en halv månad. Amar har ju typ så här, 3 starter i AIK. Pang, sticker du till Troyes. Medan mittbackar, ytterbackar, de känns väldigt mycket klokare i sin karriärsplanering.
Ja, men jag tror också att det har att göra med att det finns ett annat lugn. Du är ju så här, när du är en offensiv anfallsspelare, då är du liksom i zonen. Du har en bra period här nu. Vi kan ta Kalle Holmberg för att göra ett ytterligare jämförelse igen. Var totalt jävla dominant 2017 och sen dess har det inte varit så lätt. Liksom. Det finns ju mängder av anfallsspelare som har goda perioder. Däremot så är det nog lättare att hålla över tid som en mittback eftersom det är lättare att förstöra än att vara kreativ. Sen är det en ung kille. Han är från stan. Jag tror att han omger sig med bra människor som jag tror påminner honom om att det kan vara bra att sätta sig i den här ligan. Sen absolut kommer de liksom från storligorna, men det och slänger upp. Ja, det är inte ens 100 miljoner. Seriöst, är det inte ens 100 miljoner. Och är det över det, ja, då kanske man börjar lyssna. Liksom. Men innan dess så tror jag att då blir han kvar.
Men vänta nu, Blåvitt säger ju inte nej till 100 miljoner. För Vångsbo.
Jo, vi vill inte över det. Helt säkert.
Nej.
Jo.
Men du får inte glömma att Patrik och Jocke också är psykiskt sjuka på många sätt.
Nej, men 100 millar, för en, det får ni för sig inte.
Det får vi.
Han går för 28 miljoner till Århus om 2.
Ja, då tar vi det då. Jag säger nu i vinter.
Ja, okej. Nu i vinter blir det blir inga 100 millar, för ni säljer ju inte för det. Och, så med andra ord, det är en icke-diskussion.
Nej, men Johan, alltså, man måste komma ihåg, han har alltså sådana attribut som är så ovanliga i allsvenskan. Det är en vänsterfotad central mittback som är spelbar, som har speed, hjärna och fot och redan är jävligt mogen. Och är 19 år gammal. Du hittar inte dem på löpande band. Vi har inte haft en sån talang i Blåvitt sen, jag vet inte när. Alltså om man ska ta och hitta liksom alla de usparna som man sitter på. När man säljer och exporterar spelare, när vi sålde David Moberg Karlsson för 22 miljoner till Sandland, han hade ju en grej, han hade två grejer. Han var jävligt bra på att träffa virket och han var snabb. Men när man hittar liksom de här spelarna som har många uspar, det är jävligt svårt. Och då ska vi också ta skälet betalt. Och nu sitter vi inte med krim och strupen. Vi gör plusresultat och allting går bra. Och helt plötsligt hamnar vi i ett annat förhandlingsläge. Så att Johan Bångsbo får ni allt stå ut med ett år till, för han det är ingen som vill köpa han för de pengarna nu.
Nej, 100 miljoner. Josip Ladan, välkommen in. Vi hämtar upp det här utifrån gatan. Ja. Vi sitter och pratar med Patrik Lindberg. Han påstår att Blåvitt säljer inte Bångsbo inte ens för 100 millar. Vad säger du om det? Du är ju koll på det här. Det är murvelvärlden liksom. Du är ju stenkoll.
Ja, jag säger bara, det är slut på någon jävla utförsäljning där på Kamratgården. Det är jävligt klart. Det är färdighandlat. Helvete, kilopris på kräfter och Johan Bångsbo. Helvete.
Vad heter det? Bara en rekommendation till Josip Ladan. Det är kul att testa ett annat partytrick någon gång.
Nu jävlar åker vi.
Kolla.
Okej, men det
100 millar, det är värdigt jävla så mycket som du lyfter på Piccadilly, din jävel.
Nu är det
bra fokus här inne. Men du, självförtroende där nere då? Vi har ju sett det här förr den här säsongen. Ni är ju, alltså ni är, jag tänkte säga jojo-bantare, men ni är ju jojo-humörsvängare. Det har ju varit, det är ju 3 raka vinster och sen är det 3 raka utan och sådär. Men nu är ni på gång igen.
Nej, men vi ska vara ärliga också. Vi har ju haft spelschemat har varit upplagt så. Det gör ju precis som alla svårt att slåss mot de riktigt bra lagen, de i toppen. Spelschemat har varit upplagt så. Jag menar, nu möter vi Helsingborg på måndag. En vild gissning är väl kanske att det går bra då. Och sen har vi Djurgården borta. Och då är också kanske inte en allt för jävla giftig gissning att vi får svårt där uppe. Även om Djurgården faktiskt har ett fruktansvärt hemskt spelschema den här veckan som jag inte avundas alls. Vad är de börjar med? Det är derby, va? Sen är det Shamrock Rovers. Sen
ja, det är Shamrock,
det
Shamrock nu. Och sen är det derby i helgen. Och sen är det Molde. Och sen ska de möta er, va?
Just det. Det var inget däremellan. Nej, men det är ett tajt spelschema. Och det är klart att vi kommer i slutet på den cykeln. Så för vår del passar ju den väldigt bra. Så att jag hoppas på ett bra resultat mot Djurgården. Men jag har enormt jävla stor respekt för dem.
Härligt, du, vi hörs här framöver då. Jocke kommer ju upp på fredag. Då ska vi snacka upp den där Helsingborgsmatchen lite mer och fortsätta ta lite tempen på Blåvitt. Men det är kul att få ett annat perspektiv också. Du är ju liksom den sunda delen utav BB-podd.
Kommer han till på fredag?
Jajamän.
Vi ska åka båt på fredag, hoppas jag inte. Fan! Den människan alltså.
Ja, jag säger ju det. Du är den sunda delen utav BB-podd.
Nej, nu, Patrik har nu 100 miljoner anledningar att ge Jocke spö.
Ja. Igen.
Jag har 100 miljoner anledningar att veta att hans båt är tom på i helgen. Det blir en perfekt familjetripp.
Ja, fan vad fint det. Lycka till med det då och hälsa Jocke.
Det ska jag ta hand om, killar.
Detsamma, vi hörs.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det är ju för jävla gulligt och härligt att han gått på liksom en klubbanställd som säger att vi ska gå Malmö och gå till Europa. Hur många gånger har man inte gått på den själv när ens anställd? Exakt. Någon kommer ut och säger, vi ska bli ledande i Norden. Alla vi andra är så här, vad menar du ens med det? Medan Patrik sitter här, fan vad gött!
Det är väl bara egentligen, det är Patrik och alla vi AIK-are som fortfarande tror på att det är en rimlig målsättning.
Det är också, det är också starkt att du säger att han är en sunda efter att han sa att de säger tacka nej till 100 miljoner.
Men det säger ju mer det säger om Jocke. Ja,
men vi borde göra ett specialavsnitt någon gång, kanske mellan säsongerna, där vi går igenom de 10 senaste åren. Alla ordföranden och vd:ar som sagt att vi ska ut i Europa, gå Malmö, bli ledande i Norden. Allt det här. För jag tror att
Det blir ett långt program.
Ja, det är många sådana.
Det måste vi dela upp i delar, ja. Känner jag direkt.
Låter som en definitivt antingen en plus- eller premiumartikel. Trots löftena, vad hände sen?
Ja, exakt, exakt så. Som ni hör då, Josip Bladan har hittat in i studion. Till att börja med, grattis till ett fett avslöjande.
Tack så mycket.
Först var du med Åge Hareide klar för återkomst till Malmö FF.
Ja. Jo, det får jag väl säga. Jonas Hansson var tidig på bollen också, men han jobbar ju som journalist, så han behöver inte, eller de behöver vara 101% säkra innan de går ut.
Det var ju bara uppgifter.
Ja, precis.
Jag var
100 och med god hjälp av The Great Media, de som vet, de vet, så löste det sig. Så det var skönt, och det var kul nu när man är free agent också.
Just det.
Och bara så här,
visa att du fortfarande het.
Ja, att man lever. Det är livstecken.
Det var fina interna chatter efter att både jag och Josip kom med stora avslöjanden samma vecka. Vilka jävla breaking. Jag kunde ju avslöja att nya Linköpingsprojektet Intercontinental FK under ledning av Asamoah Gyan ju bland annat.
Just det.
De gick in och budade på att köpa Eskilstuna United i damallsvenskan. Fick nej tyvärr, men
också breaking.
Två starka breaking.
Ja, två starka breaking.
Det finns ju en anledning till varför han är min agent. Jag säger det återigen.
Ja, och vi hade ju dessutom liksom Toto-svenskas första akkreditering på plats på Strandvallen. Matchen Mjällby-Göteborg. Du gör en jävla vecka som free agent.
Ja, det här tåget går nu och Josip är konduktör.
Ja, det får man lov att säga.
Ge det två veckor, sen sitter vi i diket. Oroa inte.
Men du, vad har du att säga då om att Malmö FF plockar tillbaks Åge Hareide? För att det var väl på tiden att det kom in en fotbollstränare som faktiskt är fotbollstränare. För att Georgssons lilla verksamhet har ju inte varit jättelyckad, i alla fall inte sett till allsvenskt spel. Men det finns väl också, gissar jag, för det finns det väl alltid, en liten sån här plocka tillbaks en gammal ikon som har gjort de resultaten han har gjort. Det finns en gloria som sitter där, men som lätt hamnar på sniskan ifall det inte vill sig väl. Så att, vad känner du? Vad känner supporterhjärtat med att Åge är tillbaka?
Ja, instinktiv, liksom spontan glädje, såklart. Alltså man märkte ju direkt på PK:n, och den som tvivlade en sekund på att Hareide skulle vara som person i alla fall, mätt och trött och lite förflummad av sin pension, var ju riktigt fel ute. Det var ju samma gamla Hareide-show. Det började väl egentligen på förmiddagen där efter tweeten, där han säger till Expressen att han sitter på en färja i Norge, vilket han inte gjorde. Och sen så har han inga kommentarer, och sen ringer norsk media, och då säger han plötsligt att ja, det är 2 månader vi pratar om, så att det kan nog hända någonting. Och sen ringer VG, tror jag det var sist, som ringde, eller NRK, och då säger han att ja, vi ska nog kunna komma överens under dagen. Så att bara där börjar ju showen, och sen fortsätter ni in på presskonferensen och sådär. Så att karisman och personligheten är ju inget fel på. Sen ska det omsättas. Och vad var det? Han fick ju frågor direkt på presskonferensen igår om typ så här: ska du vända upp och ner på allting nu? Du har en dag på dig innan det är Braga hemma. Och han sa väl att han skulle försöka så mycket han kunde, och att nu blir det väldigt mycket rakt spel. Och antingen är det rakt spel på planen, eller så är det rakt ut på bänken, fritt citerat. Så man vet väl ungefär vad man kan förvänta sig. Sen samtidigt som du säger, alltså det avslutet i Rosenborg, allt annat än idealiskt. Vet ju också, det slutade ju inte skitbra när han var i HIF heller och skulle vara interim där. Nej. Den hösten. Så att det finns ju någonstans i bakhuvudet. Men samtidigt också, om man ska hitta någonting positivt och försöka tänka någonstans liksom nyttigt utifrån hur den här säsongen har sett ut. Det är skillnad på Rosenborg, och det är skillnad på HIF, och det är skillnad på Malmö. Och framförallt meriterna som man hade i de olika klubbarna. Att nu finns det väldigt mycket mer på spel, och då kommer han att gå förhoppningsvis den kilometern eller milen extra som behövs för att kräma ur det sista som finns av MFF anno 2022 innan vi kan vända blad. I
ja, boken. För jag tänkte säga det, eller jag tänkte komma till det, att så här, vad är... För att vi har 9 matcher kvar att spela i Allsvenskan. Malmö har dessutom ett gruppspel i Europa League. Men Malmö ligger, när Åge Hareide tar över, på en 7:e plats i Allsvenskan med 9 matcher kvar att spela. Man har 6 pinnar upp till Bayern som är på 3:e plats. Mm. Vad är liksom, för det måste vara en ganska tydlig kravställning, kan jag gissa ändå.
Ja.
Vad är den kravställningen på att så här, det här är det du behöver göra, Åge?
Han behöver vara Indiana Jones och väcka mumier. Det är det handlar om. Att gå in, alltså många av de här spelarna har han haft tidigare i någon form. Han hade ju Berget, han har haft Erdal. Han har jobbat med Christiansen, Knudsen, Nielsen i danska landslaget. De har ju varit där runt omkring, just in och ut där. Och sen då de unga spelarna som liksom ska föras framåt ytterligare. Att de inte ska behöva dra det här oket som de behöver dra. Framförallt då Zidane.
tänker jag på, att de ska avlastas lite. Och då Toivonen, som man vet, som är i slutskedet av sin karriär, kanske behöver den här skrikiga gubben i 2 månader. Och jag tror just att premissen att alla vet att det är 2 månader det gäller. Då är det så här, det finns inga undanflykter nu överhuvudtaget. Och det har man sagt i juni, det har man sagt i juli, i augusti. Det finns inga undanflykter, men nu är det verkligen, det är 9 matcher kvar i Allsvenskan och ett gruppspel i Europa League. Och den som vill försvinna därifrån, bättre att lägga manken till så att du gör bra prestationer, sen kan du schappa i vinter. Så.
Men skulle Malmö misslyckas med att komma topp 3, ja, kommer man då säga att Åges interimperiod var inte tillräckligt bra? Nej. Eller är det...
Det har gått så pass långt,
ja,
så att det liksom, han behöver inte riskera sitt legacy på det sättet. Det hade väl varit värre om han hade kommit in efter Milos direkt och sen fortsatt kräftgången och inte lyckats med någonting. Då hade det nog kunnat liksom skjuta det i sank lite grann. Men i övrigt så nej, det finns liksom, nu är det bara... Det är ett underbetyg att han sitter där till alla i och omkring föreningen.
Men jag menar så här, skulle han komma topp 3,
ja,
och skulle i alla fall lösa åtminstone då en tredje plats i Europa League, och därmed då ta sig vidare till Conference League-slutspel. Mm. Det är ett par miljoner som tickar in och hela den grejen. Ja. Då är det ju någonstans MVG. Men om jag tolkar det rätt nu så finns det alltså ingenting för Åge
att förlora
här. Nej. Han kan inte få underkänt på något sätt.
Jag tycker inte det. Alltså det ser ut så pass som det gör. Och när till och med spelare som vi pratar om, Berget, Christiansen, när Daniel Andersson sitter under presentationen igår och säger att ambitionen är att nypa en tredje plats. Vad fan mer behöver du säga då egentligen? Alltså,
det är ambitionen liksom.
Ja, men och då pratar ingen om 1-2.
Nej.
Och det är 9 matcher kvar, 27 poäng att spela.
Mm.
Det ser väl allt.
Tapper, du vill in här.
Ja, men jag tänkte på vad den här perioden har gjort bland liksom supporterled för Georgsson. För just när man kommer in i den rollen han har varit i, gör en period som blir sportsligt katastrof, får man ändå säga. Alltså hans tränarmånad här nu. Vad har det gjort med hans anseende bland supporter liksom?
Ja, det är ju generellt sett. Alltså det är ju stämningen i det här året har ju också drabbat allt och alla. Och inte bara liksom spelarna, eller kritisera dem, eller insatser, eller för den sakens skull kvartssamtal i Borås, utan Georgsson är i högsta grad en punkt som diskuteras. Och belackarna säger väl att ja, han har väl tur att han kan gå tillbaka till ett jobb inom klubben och gå tillbaka till sitt riktiga jobb, för att uppenbarligen håller han inte som fotbollstränare, medan den andra är liksom så här, ja, det var redan kört efter att Milos fick gå, det var fritt fall. Visst, han hade kunnat göra det bättre, men det är vad det är.
Men finns det inte en pondus att ifrågasätta? För att jag menar, när Milos fick gå och Georgsson steppade in, så var ändå retoriken och tanken bland supportrar att så här, nu kommer inte spelarna våga vara usla. Det är deras jävla chef.
Jag har suttit och sagt det själv.
Ja, men exakt. Ja. Så att så här, finns det inte någonting där som är så här, okej, jag förstår ju tanken att så här, vi sätter ner sportchefen. Fler av spelarna sitter på utgående kontrakt. Flera kanske vill förlänga ett kontrakt och få en högre lön. Nu kommer man inte riktigt våga ta sig friheter på en träningsplan. Eller våga sitta och halvsova under en genomgång. Eller de här grejerna. Det har ju snarare blivit motsatsen. Som du var inne på. Att så här, efter när Milos drog, då var vi 3 poäng från första platsen. Nu är vi fan mer än 10 poäng från första platsen.
Exakt.
Uppenbarligen har de här spelarna vågat att så här, vi behöver inte... Georgsson,
ja, och man ska veta att spelare är ju inte dumma heller. De ser ju igenom liksom, naturlig pondus och framkrystad pondus. Jag säger inte att Georgsson har en framkrystad, men att han är relativt ny i det sammanhanget. Att vara huvudansvarig för en trupp med så många egon och just i den klubben som Malmö FF är.
Mm.
Jag tror inte att scenariet hade sett likadant ut om det hade varit Varberg, Värnamo, Mjällby. Den typen av sammanhang där det inte är lika stor. Liksom, den pressen, dels att kliva ner från den stolen till tränarjobbet. Daniel Andersson har gjort det och det var ingenting för honom. Han sa det själv att jag gjorde vad som behövdes göras där och då. Sen kom Rössler tidigt innan omstarten. Och då Georgsson gjorde samma sak här. Jag tror snarare att det är väl en näsbränna för honom personligen att okej. Okay, jag kanske har de här ambitionerna även längre fram att träna Malmö eller ansvara för MFF.
Men tajmingen var fel.
Tajmingen var fel och jag kanske inte är riktigt där än. Att det behövs något.
Och sen ska man väl ha med sig här att man har väl mellan raderna kunnat läsa att dojan utav Milos var heller inte Georgssons beslut, utan det verkar snarare ha kommit ovanför Georgssons huvud. När man läser intervjuer med Daniel Andersson och med Georgsson som har varit så här, de berömmer snarare Milos och vi lärde oss mycket av honom. Han hade bra idéer och hit och dit. Och ja, det ibland blir det kanske inte riktigt som man har tänkt sig. Det har ju nästan, man har ju inte behövt vara Einstein för att förstå att så här, det var inte Georgsson och Daniel Andersson kanske som gick till styrelsen och sa Milos ska vi sparka, utan snarare omvänd ordning, att det var styrelsen som kom och sa flytta ni på den här gubben,
ja,
tack.
Och det är därför det glädjer mig någonstans i att även de har börjat få det lite hett om öronen. Att det inte bara pekas liksom på slentrianmässigt, med inkluderad, på spelare och att de inte gör sitt jobb och bla bla bla. Sen finns det en ledning ovanför dem som också har fått sin beskärda del av kritiken. Men med tanke på, som du säger, man bör, mycket mellan raderna, dubbla besked i intervjuer, mycket som läcker ut, konstigt nog, i media också. Ovant för att vara Malmö FF.
Ja.
Alltså att det är så splittrat mellan den sportsliga organisationen med Andersson och Georgsson och Kalnén i viss form. Och sen har du styrelsen där ovanför som traditionellt sett har väldigt stark makt i MFF. Och nu, det är ett stundande årsmöte. Frågan är fan om det inte blir hetare den här gången än vad det någonsin har varit. Och då räknar jag med LB07/...
Just det, MFF, det var ett jävla årsmöte.
Ja, och då kan nog detta skruvas upp ett par snäpp med tanke på året men, bakom oss.
Menar du hetare som är att så här, nu gör vi någon rockad, eller hetare som att folk kommer stå och skrika på årsmötet? För det är ändå en skillnad på liksom så där att nu lägger vi fram ett nytt förslag.
Alltså så här, hade jag varit Malmö-supporter så hade jag definitivt på ett årsmöte tagit mig chans att faktiskt fråga styrelsen, alltså att utkräva lite svar om att så här, vi har den absolut dyraste truppen, vi har den största truppen, vi har den bästa truppen, vi har mest pengar på banken. Hur kan vi ligga sjua i en serie när vi är så överlägsna på allting annat? Det är inte okej. Okay. Och dessutom så här, jag säger inte att Malmö ska ha som krav att gå till Champions League. Mm. Men på sättet man mer eller mindre förlorade sig in i Europa League. Alltså det är liksom, det är inte en 90-minutare där som är under all kritik. Utan du kan rada ganska många utav dem på alltså, dubbelmötet med det här isländska gänget och det här baltiska laget. Alltså det är inte, det är ändå insatser och prestationer på en fotbollsplan som någon behöver stå till svars för. Ja. Och uppenbarligen så var det inte bara en fråga för huvudtränaren. Det har vi fått svar på nu.
Precis, och du, jag tror också att snarare, det är väl den inledande frågeställningen, men den mer liksom kärnfrågan är ju, hur kan det ha gått så fort neråt? Alltså på så kort tid. Hur kan saker som har varit så jävla bra under våren och liksom försäsongen och allting bara krackelera fullständigt inom loppet av mindre än 4-5 månader? Hur stabil var grunden från början? Hur pass uttömmande var processen? Hur gjorde man bedömningen av spelarkvaliteten, nivån? Alltså, vad var det? Daniel Andersson i den intervjun jag gjorde innan jag slutade sa väl att ingen, alltså så här, prognoserna på Oskar Lewicki och hans frånvaro att den skulle vara redo i mars, senast april. Fortfarande inte gjort en minut i Allsvenskan.
Nej.
Liksom, och sådana saker. Och all liksom, vad är det, lagen om alltings jävlighet, att allting kommer ihop sig så fullständigt och att man liksom aldrig riktigt hittar ur. Vilket är mest oroväckande för en klubb som MFF och hur den har skötts i alla fall de senaste 10 åren.
Det här studsar väl tillbaka till Georgsson också då, men man kan ju också prata om alltså, transfer in som har skett i år. Där man kanske framförallt Charles då, men även Lomotey, så här, det ser inte jättebra ut där heller får man ju säga.
Nej, det har ju varit lite högt och lågt, och den kvalitet som man har hittat har man ju också hittat var alltså svenskfostrad, det vill säga Zidane, Cisse i viss form.
Kiese Thelin på något sätt.
Ja, såklart med all star power som omger den värvningen.
Men så här, Kiese Thelin och Mustafa Zidane behöver du inte ha.
Du behöver inte
scouta. Du har inte hittat dem under en sten.
Nej, exakt. Cisse är väl, det är en
bra scouting.
Sibi hade också kunnat vara det om det inte hade hänt vad det hände.
Ja, det
nu med Lomotey, gud vet, utåt lät det som att det var att det är en spelare vi ville ha innan som vi inte kunde få men som vi fick nu. 0 minuter. Är det Lex Sibi som du var inne på?
Ja.
Starta för snabbt. Vad fan har han gjort? Vad är det? 20 minuter mot Brålanda.
Ja, det är ungefär det.
Ja. Och här sitter vi. Och nu med allting detta i åtanke. Och så kommer farfar Åge in och alla blir helt...
Men det kommer hända mycket i Malmö i vinter. Alltså. Jag tror, vi har pratat om att så här, mitt lag kommer hända skitmycket i vinter. Frågan är om inte Malmö nästan går om där. Alltså. För att det kommer Malmö, vara mycket in och mycket exakt. Ut. Och,
men så här, det kommer ju vara en jävligt intressant vinter oavsett vad, tror jag. Alltså Peking med ny tränare. Och
typ
har väl...
8 spelare ut också och typ 8 spelare in.
Ja, exakt. Många utgående kontrakt och dessutom stor jävla plånbok. Malmö med stor plånbok och lite samma situation.
Och generationsväxling.
växling på det. AIK med definitivt en ny tränare till att börja med, och dessutom är AIK ett gäng, en handfull kontrakt på det som har varit bärande kuggar i laget, vars kontrakt går ut och färska miljoner in på kontot.
Göteborg får väl 150 millar eller något för Bångsbo som de kan handla för.
Ja, 250.
Nej, och det är jätteintressant att du nämner det.
Både Djurgården och Bayern ska ju in här också. Bayern med jättemycket pengar, Djurgården med väldigt mycket nya pengar, och hela den sportsliga satsningen som pågår där. Så det är de fem stora klubbarna. Vilka var jag elak mot nu?
IFK Göteborg.
IFK Göteborg.
Ja. 250 miljoner blåvitt.
Ja, nej, men de ska bara sälja Bångsbo, sen har de också jättemycket pengar.
Jätteintressant att du nämner just AIK, för att AIK måste på något sätt, jag ska inte säga att man ska copy, alltså så här, titta på, exakt på hur Malmö har gjort och undvika att göra detsamma, men göra en noggrann bedömning för
verkligen
hur de här kuggarna, alltså vi pratar Lustig, Milo, Nabbe, Sotte, Nabbe, Seb, alla de här, oklart kontraktsläge på allihopa, men utvärdera verkligen in i sömmarna.
Jag tror de du nämner, håller så de... är det bara Sotte som har kontrakt över nästa år. Exakt. Milo också. Det är Lustig, Seb och Nabil Bahoui sitter på utgående kontrakt.
Och Nordfeldt har ju något år till, men där får man ju tillbaka Brolin, så det är inte lika mycket stress. Men just att titta på, okej, ska vi pusha alla? Ska vi välja två? Om vi väljer, vilka ska vi välja? För att man vill inte riskera att göra en MFF. Uppenbarligen, för att det har varit smärtsamt uppenbart.
Och där tycker jag tror att det är AIKs nuvarande sportchef Henrik Jurelius som har pratat väldigt mycket i den frågan gällande hemvändare. Att så här, man har gått på miner för, det största exempel är ju Daniel Majstorovic som man plockade, som blev stort jävla fiasko. Att man är så här, alla förstår att det finns en fotbollskvalitet i de här spelarna. Detsamma gäller Malmös 30-plussare nu. Ingen ifrågasätter om Sören Rex är bra på fotboll eller inte, eller Berget, eller AC. Utan den enda frågan som betyder någonting där, det är, brinner du för det här fortfarande? Mm. Brinner du för att gå ner till träningsanläggningen? Brinner du för att spela i Europas 29:e bästa liga, eller vad fan det är? Är svaret på den frågan ja, och det är ett genuint ja, ja, men då är det ju bara att förlänga med Sebastian Larsson, 38 000 år eller vad fan han är. Exakt. Men finns det minsta tveksamhet, och det gäller Malmö, det gäller Djurgården, det gäller AIK, det gäller allihopa, då är det ju inte värt att plocka den typen av spelare. Även om det är så här, du är en ikon och du har gjort ditten och datten. Men så fort de börjar liksom knacka lite på att säga, jag är inte 100% motiverad, då blir de ganska fort ganska dåliga.
Vi såg ett ganska tydligt exempel i förra säsongen i Alexander Fransson, tyckte jag. Som förlängde med ett halvår i taget och hela tiden letade en väg bort. Och det syns ju på planen då att du vill inte vara här. Och då är man så här, men släpp honom. Låt honom gå ut och göra tre år till då, så kanske han kan komma sen. Men man kan ju inte ha en spelare som inte vill spela i Allsvenskan på plan. Och det är väl för att det är en sån period också. Men när man tittar på Malmö så ser man ju 8 av 11 vill inte vara här. Och det måste man ju på något sätt. Det kanske krävs en dansk som kommer in och hårtorkar och vrålar. Det kanske är exakt det som krävs. Exakt. Det var det som hände oss nu. Det sa de ju efter matchen. Att så här, Glenn hade kommit in halvtid och sagt, ni har 10 minuter på er till, annars spelar inte ni mer. Liksom. Och det kanske är det som behövs i Malmö också. Att Åge kommer in och bara skriker lite nu på danska.
Och att han inte bara pekar på de spelarna. Att han inte bara pekar på de spelarna som är 23 år. Utan också vågar peka på de som är 34 år och säga, exakt, du har 10 minuter till, annars ryker du.
Men Karn är 70 år, har ju för fan tränat allt och alla i hela sitt liv.
Det vågar nog Åge, tror
jag. Det vågar han ju definitivt göra.
Och det
är... Men sen får vi se, det är just kontraktsituationen, alltså att Åge vågar göra det, det är noll liksom tvivel om. Men det ska bli intressant att se vad Georgsson och Daniel Andersson vågar göra. I AIK hade vi ju situationen med Pierre Bengtsson, där uppenbarligen jag tycker att AIK gjorde rätt val, som att så här, du är våran gamla gubbe, men vi väljer nog att tacka nej här. Sen är det lättare att göra när man har 81 och som vänsterback givetvis. Men det hade varit en väldigt enkel värvning att göra. Du är utan kontrakt, du vill hem till Stockholm, du är vår gamla lirare. AIK gjorde avvägningen att nej, AIK hade säkert kunnat sälja 81 och så här, ja, men då plockar vi väl hem Pierre Bengtsson. Men vi ser ju hur det har gått nu i Djurgården, och jag vill nog ändå tro att det är en dos motivering eller motivation som gör att han inte är så bra som han säkerligen kan vara. För nu är det liksom, det är Elias Andersson som spelar vänsterback allt som oftast i Djurgården, och gör det jättebra, herregud. Ja. Men det är tufft med de här 30 plus hemvändar, ikonvärvningarna, att göra avvägningarna. Ska man förlänga? Ja, ska man plocka dem från början? Det är tufft.
Den diskussionen hade ju Malmö med Jimmy Durmaz, och den dörren är ju tokstängd nu. Ja. Det fanns en liten lucka på ett transferfönster, kanske sommar, vinter, men det kommer ju aldrig bli av nu. Och då har man samtidigt, om vi pratar kontraktsläge, ny tränare, vilken typ av tränare är det man vill ha in, och då kombinationen med vilka är det som väntar ute i Europa. Saman Ghoddos, Filip Hellander, Pontus Jansson, Robin Olsen, Emil Forsberg i viss mån.
Han ska till Galatasaray just där.
Ja, just det. Men alltså så här, okej.
Okay, underbart.
Och, så, ja. Och så vet man dem, att de finns ute och är redo att ta sig till Malmö vid en specifik tidpunkt. Men, som du säger, då ska det passa Malmö också och inte bara dem.
Ja, och det ska inte vara jag ska hem och varva ner, utan jag ska hem och göra grejer.
Ja, Jansson alltså... hade ju den stora intervjun där när han var tveksam om, liksom, om det skulle bli ny. Alla har ju tänkt att det blir till sommaren. Mm. Nu är ju frågan så här, med tanke på hur det ser ut, och han var ju själv ganska skeptisk.
Han var framförallt väldigt kritisk mot kritisk, att så här, det här är inte
fan,
bra.
Som fan. Och sen så har du ju, och då vet man ju att Ponne, den dagen han kommer, då kommer ju också 3-4 andra. För att han släpar med sig dem och så. Men det är också med det kravet att jag kommer, nu ska du prestera.
Ja. Hörru, du väntar Europa League-match mot Braga. Kalle, du har lite grejer att bjuda på här. För Djurgården ska också ut i elden.
Det ska de ju. Och de är favorittippade bort hos Unibet till 2 gånger smeten kontra 3,75 på Shamrock då. Malmö däremot inte favorittippade i sin match, där de ligger på 3,40 kontra 2,20. Så att allt skiter väl sig för Malmö igen, Josep. Jag vet inte hur...
Tuffa matchen nu. Först är det ju den. Nej. Och sen ska de ju möta hemmamatch mot allsvenskans bästa bortalag i första halvlek på gräs.
Just det, Peking väntar i helgen.
Precis!
Ruska 1-0 till Peking i paus. Det är det enda vi vet då. Sen vet vi hur det slutar, men 1-0 till Peking i paus är det vi definitivt.
Jag säger till August, och han vet om det. Titta in i kameran, August. Vi går rent.
Har du något om det får ni
väldigt gärna göra. Nu skulle jag ringa, för ni har ju redan mött oss.
Jag räddar Kalles liv genom att säga stadlinjen.se.
Ja, jag tänkte precis säga att kika in på Unibet så hittar ni alla jävla Europa-matcher och allt möjligt där inne, alla möjliga godbitar. Och så spela inte om du har problem med spel, då ska du titta in på stadlinjen.se istället.
Bra, nu ska vi ringa Isak Edén och prata lite grann om Elfsborg som sopade på Malmö grövsta här på Borås Arena. Vi får se vad han har att bjuda på. Tjena Isak, är du klar med möten och grejer nu?
Det är jag.
Fan vad fint.
Hur... Jag hade ändå skickat instruktioner till August att ringa efter 15, så att jag lägger inte allt på mig.
Det där med instruktioner och sånt, det går in genom ena örat och ut genom andra, tänkte jag säga. Du, Tapper håller ju på IFK Norrköping. Han var inne på att så här, ni har ju haft lite liknande sommar och tidig höst och sådär med idel matcher utan seger. Han var inne på att grundglädjen var tillbaka. Kände du samma sak efter seger mot Malmö?
Ja, men absolut. Det är ju lite fascinerande att man kan ha stött i dojan och må bra efter en seger och ändå slår man ut på det stora hela, så är det ju fortfarande katastrofsäsong. Men en sån seger liknande den Norrköping hade mot det motståndet och på det sättet, det gör ju ändå att man får lite tro i laget igen. Och, ja, men det känns väldigt, var mycket skönare den här veckan än i fredags när August ville ringa upp efter Oskarshamn och då var jag inte sugen på.
Nej, det har man väl kanske full förståelse för. Men du, vi har haft med Cissi ett par gånger här också. Vi har haft med henne framförallt när det har gått jävligt tungt och hon har varit lack. Och vi har pratat lite grann om att så här, fan, det saknas lite ilska i Elfsborg. Alltså att det har känts som att utifrån i alla fall, så har det känts som att så här, det har bara tuffat på och varit svaga resultat. Och så till slut här mot Malmö så kommer det avgångsbanderoller och då går ni och vinner. Var det lite ilska som behövdes eller lite avgångsrop?
Ja, men jag ska ut till sina att jag skulle kasta henne under bussen här för hon lyssnar live. Men det har snarare varit kanske lite väl mycket ilska på sista tiden. Men samtidigt så det kanske var snarare var att vi behövde en riktig chockförlust för att inse att den här säsongen är katastrof. Och man hoppas ju att det blir. Vi hade senaste avgångsbanderollen mot Selin var Kalmar hemma 2019. Och då vände vi också och avgjorde på topptid och efter det så var vi topplaget på ett halvt år. Så att man hoppas ju på någon liknande utveckling här.
Men du, hur analyserar du så här i efterhand då, de här avgångsbanderollerna som dök upp?
Nej, men det är väl alltså, herregud, 12 rak utan vinst. Förlust i kuppen mot ett bottengäng i Division 1. Tog torst mot verkligen ett starkt Molde och många usla insatser. Så det är klart att man förstår missnöjet och herregud, jag är också missnöjd med alla prestationer som varit. Sen det som skillnaden jämfört med många andra lag som man verkligen såg i matchen mot Malmö i andra halvlek och sen att man verkligen kände att det kanske ändå kan flyga med Thelin är ju att spelarna fortfarande brinner för honom. Alltså de kämpar ju gärna för honom, och det såg man både under matchen och man såg det efter matchen i omklädningsrummet och på de filmer som sipprat ut och det lilla man, ja, men det man hört från spelartruppen, så är det ju spelare som verkligen tror på sin tränare och den spelidén som han har i omklädningsrummet med sig, och då, ja, det kommer man ju oftast långt på. Sen kan man väl alltid diskutera banderoller när de ska upp, vad det ska stå på dem och så vidare, men det är väl klart att man förstår att det finns mycket missnöje mot en tränare som ytterst ansvarig för den sportsliga resultaten som varit under, ja, under all kritik under hela sommaren.
Innan Josip kommer in med en fråga här, så vill jag som följdfråga ställa så här: räcker det med en seger och så är det liksom, så är det, ja, men nu upp på hästen igen, nu är vi bakom Thelin och så kör vi och tror på det här, eller är det, kommer det fortsätta gnissla så här under hösten och skrikas avgå, eller är det liksom ett delat Elfsborgs supporterled nu, eller hur är det?
Ja, men det antar jag att det är. Sen klart inte räcker med en seger, och så skulle vi inte vinna på matchen, så det är ju avgångskraven var i orkanstyrka, så att, men det ger oss ändå lite arbetsro, så nu har vi Sundsvall borta på söndag, det ska vi väl kunna lösa upp att man. Och då kanske vi har lite vind i seglen, för man ska ju komma ihåg att det har ju ändå, vilket varit lite irriterande samtidigt, men det har ändå sett okej ut spelmässigt i många matcher. Men vi har inte fått resultat med sig, så att någonstans finns det någon form av grundkvalitet. Men sagt, det krävs ju en stark avslutning för att Jimmy Thelin ska ha förtroende inför 2023.
Josip.
Ja, tjena Isak. Nummer ett, två, eller två frågor. Nummer ett, dra åt helvete. Nummer två, vad heter det? Lite vad Svanen är inne på också. Alltså så här, hur stora växlar ska man egentligen dra av det där som ni presterade mot Malmö av alla jävla lag? För att det målet som tillkommer, ja egentligen ett första målet är väl helt okej, okay. Det är ju din klumpig straff, men hur 2-2 och 3-2 kommer till? Är det så mycket Elfsborgs klass, eller är det bara Malmös otroliga försvarsarbete där?
Men man ska komma ihåg, alltså, det är klart att vi hade marginalerna med oss i den här matchen, herregud. Malmö skulle ju definitivt såklart haft en straff och Gudrunsen kanske borde varit utvisad och så vidare. Men samtidigt har vi haft marginaler mot oss egentligen hela sommaren. Ska man dra stora växlar? Nej. Men samtidigt så har vi lagt oss ner dött och borde ha släppt in ett baklängsmål tidigare. Och det gjorde vi ju ändå inte mot Malmö. Alltså även när efter 2-1 så tog vi ändå tag i det. Och när Baidoo gjorde 2-2, jättemisstag av Nilsson såklart, så var det ju liksom den här Malmö-taktiken att springa och hämta bollen och lägga upp den på mittplan i princip. Så att spelarna ville ju vinna och gå för det. Och det är väl mer de signalerna man känner pumpar in lite självförtroende än att det bara var ett försvarsmisstag som man mest har snudat idag.
Men du, för oss som inte följer Elfsborg 90 minuter varje vecka och sådär, vad har du att säga om den här Baidoo som kliver in? Och, alltså jag höjde ju sannerligen på ögonbrynen när jag liksom ser att han kliver fram och börjar ta straffar här. Alltså det finns ändå ett par ledare i det här Elfsborgslaget som man tänker bör gå före när domaren blåser straff hemma mot Malmö och ni har spelat i 4 år utan att vinna en fotbollsmatch, att det kanske är någon av dem som ska ta den, kanske så här, ja men ge den till Per Frick som liksom har varit med förr och kan det här. Baidoo kliver fram och tar den. Dels vad är det här för gubbe, och dels vad tänker du om att han tar på sig liksom ledartröjan här?
Nej, han har egentligen varit en av lagets bästa spelare sen han fick spelet till Monsson för sån i somras. Vet du, höjde han redan inför Djurgården efter Lissabon. Och han har ju gjort mål. Han gjorde mål i Europa, han gjorde mål direkt efter i Allsvenskan, kvittera någon av alla de där matcherna att vi kryssade med det. Och drömma om Mjällby och så vidare. Så att det visar väl på att, ja, men, att det är en spelare som har självförtroende, kanske inte... Alltså, kanske inte varit med på hela den här resan som var usel i våras och tidigt sommar och inte fick spela någonting och resultaten gick åt skogen. Och det är kanske en sån gubbe som behöver komma in och ha självförtroende och tro på sig själv och bara köra. Och vi gjorde ju 2 nyförvärv från norska andra ligan i fjol, eller i vintras då. Succéspelare båda 2, Oskar Aga gjorde väl 24 mål tror jag, och Baidoo en 15 poäng. Man kan ju inte lyckas med alla värmningar, men det tyder ju ändå på en bra scoutning. Så det fanns en tydlig plan. Det var planen att växa in i truppen under våras, över till Simon Olsson. Och nu är han ju, jag kan inte säga att han är bättre än Simon Olsson, men han tillför ju verkligen en dimension som vi har saknat. Sen fick lite inställare från Fantasy-guiden på Twitter och en kanal som önskar att vi skulle prata lite fantasy. Han är ju sannoliken ett stor fynd om man spelar av svenska fantasy. Billig mål har tagit träffas. Det är ju bara rakt in i bygget som man säger.
Det får man lov att säga. Men du, ifall jag ska vara djävulens advokat då, så får man väl ändå säga att Det är Malmö FF på hemmaplan. Det är formen ni har haft. Ni får, vilken minut är det ni får? Ni får straff efter 11 minuter. På plan finns alltså Johan Larsson. Där finns också Sebastian Holmén. Där finns Niklas Hult. Där finns Per Frick. Säger det kanske någonting om dem också? Att de inte tar den här straffen och att istället är Baidoo som tar den?
Ja, det är både ja och nej. Johan har väl inte tagit straffat länge. Det är ju Frick som ska ta den i så fall. Samtidigt är han iskall, så det kanske också är ett tecken på någon form av självinsikt att men det är inte min straff att ta den, utan Baidoo är hetare, så då överlåter vi den till honom. Det var ju roligt att prata med en av tränarna efter Oskarshamnsmatchen. Och då var en av punkterna som kom upp att vi inte hade fått någon straffar under året. Och den vi fick var mot Helsingborg och den missade vi. Sandri Römer har ju bränt sig. Det kanske behövdes att någon helt annan kliv fram som inte borde kliva fram.
Ja, men det var lite det jag menar. Så här, 23-åring från Ghana. Han har ju liksom, han, ska vi vara generaliserande, så skiter väl han lite grann om liksom läget, situationen och formen. Han är ju inte lika tyngd utav stundens allvar som kanske spelare som Hult och Johan Larsson som haft skadebekymmer och Per Frick som har haft lite halvknackig form gör. Så på så sätt kanske det är bra att skicka fram honom, medan de andra kanske är, ja, men lite så här dragits med i att det är avgångsbanderoller och formen är dålig, för det är ändå spelare som bryr sig om klubben Elfsborg och bryr sig om supporterna på ett annat sätt.
Ja, verkligen. Alltså, de avgångsbanderollerna och det som varit, det är klart att det lämnar ju inte en spelare som perfekt opåverkad. Och på så sätt kan det väl vara gött att ha en legoknäck, som du säger, som bara går dit och spelar för sin, ja, jag skulle säga att han spelar sin egen karriär, men det gör han väl på sitt sätt. Så att det är klart att allt som har varit och ja, det som var veckan innan där sitter väl inte också påverkar spelare i föreningen. Och Frick, Larsson, de spelarna är ju verkligen, och Jimmy Tillin för aldrig, det ska man ge Jimmy Tillin, att det är ju personer som bryr sig väldigt, väldigt mycket om föreningen i Elfsborg. Och då är det klart att en period som den som varit, som allt som hänt både på och utanför planen, att det tynger ner. Och då är det väl fint att man ändå har den självinsikten att lämna över ansvaret till någon annan. Patrik sa ju det redan inför, jag tror inför förra säsongen, att det bästa som kan hända är att han blir petad av Marocki. Så att han bryr sig verkligen. Det viktigaste för Patrik är ju att föreningen ska må bra. Och det är ju en fin egenskap. Samtidigt som då är det skönt att ha en spelare som skiter fullständigt i det och bara går för det.
Jag förstår vad du menar. Jag som inte såg matchen, blev det en situation, alltså jag följer ju en del internationell fotboll också, och det mest liksom, ska man dra det tydligaste exemplet och inte vara allt för obskyr, så finns ju en anfallstrio i ett lag i Paris som är ganska namnstarka. Jag vet inte om folk har talat om Messi, Neymar och Mbappé och de här spelarna.
Men det är väl Ligös svar på Arnor Levi Totte, va? Brukar man väl säga.
Nej, jag tror inte att någon någonsin har dragit eller kommer dra den liknelsen igen. Men grattis till att vara först. Hur som helst, när domaren blåser straff för det laget, så brukar det ofta bli, ja, men typ brottningsmatch. Jag ska ta den, nej du ska ta den, och så håller de på och jiddrar och sådär. Var det lite omvänd situation här? Att Baidoo typ tog upp bollen och alla gick bara därifrån. Jag vill inte ha den. Nej, du får ta den här. Ja, jag ska inte ta den här straffen. Jag vill liksom måla upp i huvudet hur spelare efter spelare bara, jag vill inte ta det här ansvaret.
Han fick ju stå vid straffpunkten också i 2-3 minuter innan han fick slå själva straffen, så att det var ju ändå lite, Patrik var ju ändå där och snackade lite, så att, men Baidoo var ju väldigt tydlig med att han skulle ta den, och de hade väl haft någon konversation han och Patrik, som varit väldigt tydlig, så att tar du den om du är sugen, så att det var väl inte folk som sprang därifrån, utan Patrik stod ändå vid straffpunkten och diskuterade. Men det var inget intressant slagsmål på plan direkt.
Jag var mer glad över scenerna i slutet. Jättevev där. Eller jättevev. Vev mellan lagen där. Och Johnny Fedel var framme. Och
vad berodde det i
ljudet på då? Frick skulle tjafsa. Var det vår vän Gudjonsen som skulle käfta med
just
Diawara?
Han var ju på Diawara där och gav en liten tryckare.
Han skulle haft rötta ju.
Man vet att det gör ont med att Elfsborg och Malmö är väl vana vid att alla ska som Malmö vill. Men det så blev det inte. Så att det var det de har fyra på.
Ses i kuppen, idén.
Kolla nu, alltså Malmö har vunnit en cup 400 år och ska börja cupgrejer
sen 89 någonstans. Vi har ändå två titlar på 2000-talet, så att,
ni hade 33 år på er att ta några till, och inte ens det gick, och det gäller alla i det här.
Men nog var kortet på Gudjonsen orange i alla fall. Den är inte
så. Ja, absolut. Och som sagt, Strand skulle väl, Malmö skulle ha haft en straff på slutet, men vi har haft de där marginalerna mot oss hela sommaren och det har varit helt osannolika domslut. Fjärde domaren går in och rånar oss mot Seger mot Tapperslag där. Vi förtjänade väl lite medflyt för domaren på en gång.
Du, fortsätt gå på mål här ett tag framöver och tänk ifall stjärnorna står rätt så ni till och med vinner två raka fotbollsmatcher.
Ja, man har ju glömt av den känslan. Jag tänkte innan matchen mot Malmö, så här, kommer jag att bli glad om vi vinner? Men det blev man faktiskt. Så att, ja, vi hoppas på en ny seger i Sundsvall så blir det lite lättare att åka hem därifrån med den långa bussresan.
Härligt då, Isak. Tack för att vi fick ringa och störa dig. Alltid lika trevligt.
Detsamma.
Ha det fint.
Hej, hej.
Hej. How the mighty have fallen när en Malmö-supporter ska sitta och det enda Josip har är att håna Elfsborg för att de åkte ur kuppen. Fy fan vad det är deppigt i Malmö nu alltså.
Ja.
Jag säger som jag sa till August i kameran, vi går rent nu.
Men det är intressant.
Gör gärna det.
Ja.
Det är ju
innan, vinner gruppen, går vidare i Europa League. Oroa inte ens.
Men jag tycker det är intressant det här med straffskyttar, alltså att de spelarna verkar ändå bry sig ganska mycket om det. Typ, jag träffade Levi för några veckor sedan och då var han så, fan, jag hade precis blivit ordinarie straffskytt, så kom Arno och nu kommer jag inte få ta en. Jag vet det, får vi straff, jag kommer inte få ta den.
Nej, och det där är,
det hände alltså, ju igår, två straffar, Arno tog båda.
Minns när vi pratade med Nabil Bahoui inför säsongen också, och han gjorde väl 11 mål i fjol och han var så otroligt snabb på att säga 11 mål, inte ett enda straff. Okej. Som att det är så här, han bara, det pratar man mycket om i Europa, straffmål. Ja. Alltså det här med straffmål väger liksom, det är nästan som att det raderar. Att så här, jag gjorde 20 mål förra året, ja men 8 var på straff, så att egentligen gjorde jag bara 12. Ja, det var som därför, att de inte räknas liksom.
Det var ju därför de fuckade upp sista hemmamatchen vi hade mot Göteborg förra året. Då får vi ju straff när det står 1-1. Och då ska ju Levi gå fram och göra en jävla passningsstraff till Adegbenro. Så, blir det avblåst och gult kort bara på Adegbenro. Och så frågar jag efter matchen, så här, vad fan gjorde du så för? Och då var han så, nej men Sam ville vinna skytteligan utan att gjort något straffmål, så jag vill vara schysst mot dig. Skjut straffen i mål bara. Du kan väl göra mål på straffen då. Skit i Sam för helvete.
Han vann väl skytteligan ändå.
Ja.
Jag bara, fan, det var helt onödigt av Levi att passa. Ja. Levi var ju, det här kanske han inte vågar säga då, men han var väl säkert sugen på en jävla assistliga. Ja, för det hade ju blivit en ass på det målet då.
Ja, nu tror jag vet inte vad jag ska ta upp det. Nu blev jag arg.
Ja, det blev arg.
På tal om trio, det var ju väl det, två av tre i den trion som gjorde en liknande i Barca, va? Eller? Var det Messi som gjorde någon sån straff?
Ja, men de ska hålla på och springa fram och peta bollen och så kommer någon.
Så mycket, för den, liknelsen.
Ja, exakt. Det föll direkt. Ja, men det vet, de tror själva att de är Mbappé och Messi, ja, och Neymar.
Men man vet ju att allsvenskans version av Messi och Neymar, det är ju exakt det allsvenskans version ska göra. Peta lite fel, få gult kort, det andra laget kontra in ett mål. Det är allsvenskan.
Vet du vad det roliga är? Att när du drar den liknelsen så garvar ju alla garvar, förutom en. Och det är ju Arnor som själv känner att, jo, den där, jo, den liknelsen, den har någonting. Den har någonting.
Ja, men en bra match till från att jag börjar ha pannband. Alltså, för då har jag ju samma frisyr som honom nu.
Ja, och så lilla blonderingen på det.
Exakt. Vänta bara tills vi slår Malmö, Josip. Vi ses i studion nästa vecka. Jag kommer med blonderat hår, pannband, tofs.
Jag kommer med baseballträ.
Men det där snacket, men det där snacket måste du nästan ta med. Jag vet att han är stor och att han är liksom, det finns en aura runt Arnor. Men det börjar bli läge att ta snacket, va? Att han får välja. Han körde antingen pannband eller tofs. Ja, inte båda.
Han körde ju pannband på baren efter matchen också. Det tyckte jag var...
Ja, det är ju inte bra. Det är ju inte bra.
Jag kan säga att den frisyren kommer få sig en släng av sleven nere i Malmö. Folk kommer göra honom uppmärksamma på det, om vi säger så.
Jag tror inte Glenn gillar den frisyren. Alltså vår tränare.
Nej, han gillar den inte, nej. Nej. Han har ingenting emot att det där lånet hävs omgående. Nej, vi skämtar såklart bara. Det är en jävla bra fotbollsspelare.
Du måste förtydliga det.
Nej, jag orkar inte ett varv till av dina polares liksom. Vissa har varit jävligt roliga. Du är en utav dem. Det ska du ha, men det är ju också ditt jobb. Trist hade det varit annars.
Ja, men verkligen. Jag tycker fet shoutout till IFK Svansen. Fortsätt trakassera Svanemar.
Jag har avsnittsnamnet, Kalle. Historisk avbön.
Ja, det är fan det enda jag gör. Avbön.
Vaknar på morgonen, varje morgon. Vad fan måste jag göra avbön för idag?
Alltså, du har ju fått cred för avbön tidigare i avsnittet i chatten faktiskt. Ja, visst.
Så jag vaknar ju och säger förlåt det första jag hör. Förlåt. Hörrni, det här var Toto-svenskans onsdagsavsnitt. Vi får se vad vi bjuder på när vi är tillbaka på fredag. Förhoppningsvis har Malmö FF torskat ännu en fotbollsmatch. Det jublar vi alla åt förutom Josip Bladan. Och så får vi se vad Djurgården har hittat på borta på öarna.
Gissningsvis. Ja, i Jublin, va?
Ja, Jublin.
Jublin.
Ska till Jublin. De är väl... blir de 100 000?
Det går, siffrorna snackas någonstans mellan 150 och 200.
Tusen,
jag har också ett litet önskemål till att jag är med. Kan vi inte bara ta med utslutande så jävla lyckliga människor? För
när August sa att vi har bokat Olof till onsdag, då gjorde jag ju det enda rätta här och bjöd in Tapper och Isak. För att det är så här, det är ju de som mår piss dem också. Men så går ju de och vinner fotbollsmatcher. Det kan du inte skylla oss på liksom.
Vi ses på Västerbron 2000 hemma.
Om någon ser Matteo eller Walter eller de liksom larma i så fall. Vi vet om de lever. Det var jävla tyst därifrån nu den här veckan.
Ja, det var väl ungefär lika tyst som det var sista 10, va? För då var det väl inga kvar på...
Nej, då hade de gått hem. Jag vet inte,
mina män.
De skulle med tåget, va? Så att det...
jag tar lilla trampbåten och sen så tar jag varvet ner förbi Kungsholmen där och kollar läget under bron och ser om det är någon där.
Det är rodd de pysslar med. Du tar roddbåten. Fick jag det sagt också.
Ja.
Kämpa män känns till alla som har varit deltagande i det här programmet. För det lär vara livat. Vi hörs igen på fredag. Nu avslutar vi Toto-svenskan för den här gången. Hej på er allihopa.
Shout out to great.
Hata kammer.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.